Första Samuelsboken, kapitel 1. Detta är berättelsen om Elkana, en man i Efraims stam, som bodde i Ramataim Sofim i Efraims bergsbygd. Hans far hette Jeroham, hans farfar Elihu, hans farfars far Tohu och hans farfars farfar hette Suf. Han hade två hustrur, Hanna och Peninna. Peninna hade fått barn, men inte Hanna. Varje år reste Elkana till Silo för att tillbe herrarnas herre och offra till honom. Där var Elis två söner, Hofni och Pinhas, herrens präster. Varje gång Elkana offrade brukade han ge Peninna och hennes barn av offerköttet. Åt Hanna gav han dubbel tilldelning. Han älskade henne mycket, trots att herren inte hade gett henne något barn. Peninna gjorde inte saken bättre genom att reta Hanna för hennes ofruktsamhet. Varje gång hände samma sak. Peninna hånade och skrattade åt Hanna medan de gick till Silo och Hanna grät och tappade matlusten. Vad är det, Hanna? Brukade Elkana fråga. Varför äter du inte? Varför oroar du dig så mycket över att du inte kan få några barn? Du har ju mig. Är inte det bättre än 10 söner? En kväll i Silo, när de hade ätit tillsammans, gick Hanna till herrens tält, där prästen Eli satt på sin vanliga plats vid sidan av ingången. Hanna var djupt bedrövad och grät medan hon bad till Herren. Och hon gav detta löfte. Allsmäktige Gud, se till min sorg och svara på min bön och ge mig en son. Så ska jag ge honom tillbaka till dig. Han ska tillhöra dig hela livet och hans hår kommer aldrig att klippas. Eli lade märke till att hennes läppar rörde sig. Men eftersom han inte hörde ett enda ljud förstod han inte att hon bad utan trodde att hon hade druckit sig full. Måste du komma hit drucken? Frågar han. Se till att du blir nykter. Nej, min herre, jag har inte druckit något, svarade hon. Men jag är ledsen och bekymrad och därför har jag lagt fram allt som jag burit på inför Herren. Tro inte att jag är en dålig kvinna. Om det är på det sättet, sa Eli, ska du fatta mod igen. Israels Gud ska svara på din bön, vad den än gäller. Tack, herre, utbrast hon, och gick lycklig och glad sin väg. Hon började att äta igen och såg inte längre så nedslagen ut. Nästa morgon var hela familjen tidigt uppe och gick till tabernaklet för att tillbe Herren än en gång. De återvände sedan hem till Rama. När Elkana låg med Hanna kom Herren ihåg hennes bön. Och hon blev med barn och födde en son. Hon kallade honom Samuel, som betyder utbedd av Gud. För hon sa, jag bad till Herren att jag skulle få honom. Nästa gång det var dags för det årliga offret reste Elkana, Peninna och barnen till tabernaklet utan Hanna, för hon ville vänta. Låt mig amma barnet en tid, så ska jag sedan ta honom till tabernaklet och lämna honom där, bad hon. Elkana samtyckte och sa, ja, vi gör det som du tycker är bäst. Bara Herrens vilja får ske. Därför stannade hon hemma tills hon slutat amma barnet. Sedan tog hon honom till tabernaklet i Silo, fastän han fortfarande var mycket liten. Hon tog också med sig en 3 år gammal tjur som offer, och en säck vete och lite vin. De slaktade tjuren och sedan förde de pojken till Eli. Min herre, kommer du ihåg mig? Frågade han honom. Jag är den kvinna som stod här bredvid dig och bad till Herren. Jag bad honom ge mig denna pojke och Herren har svarat på min bön. Så länge han lever tillhör han Herren. Hon lämnade Samuel hos Eli och bad och prisade sedan Herren. Kapitel 2. Hanna bad och tackade Herren med dessa ord. Jag gläder mig i Herren. Han har välsignat mig. Nu har jag ett svar åt mina fiender. För Herren har löst mina problem. Jag är så glad. Ingen är helig som Herren. Det finns ingen annan Gud. Ingen enda klippa som vår Gud. Sluta upp med ert högmodiga och stolta tal och era stora ord. Herren vet vad ni har gjort. Och han kommer att döma era handlingar. Krigarnas bågar är sönderbrutna. Men de som stapplade av svaghet är nu starka. De som förut mådde väl svälter nu. Och de som förut var hungriga får nu mat. Den ofruktsamma kvinnan har nu 7 barn, men hon som hade många barn tynar bort. Herren dödar och Herren ger liv. Några låter han vara fattiga och andra rika. En låter han falla och en annan lyfter han upp. Han lyfter upp de fattiga ur dammet på askhögen och behandlar dem som furstar. Han sätter dem på hedersplatserna och de får ärva rikedomarna. Hela jorden vilar på den grund Herren byggt. Han kommer att skydda sina gudfruktiga barn, men de onda kommer att tystas i mörkret. Ingen ska lyckas enbart genom egen styrka. Den som kämpar mot Herren kommer att bryta sönder. Han dundrar mot dem från himlen. Han dömer hela jorden. Han ger makt till sin kung och stor ära till sin smorde. Därefter återvände Elkana till Rama utan Samuel, som blev en av Herrens tjänare under prästen Eli. Elis söner var onda män som inte älskade Herren. När någon offrade ett djur brukade de skicka ut en tjänare med en treuddig köttgaffel. Den stötte han ner i grytan medan köttet från det offrade djuret kokades och krävde sedan att den bit som kom upp skulle tillhöra Elis söner. Detta råkade alla israeliter ut för som kom till Silo för att tillbe. Ibland kom tjänaren till och med innan man förbränt fettet på altaret och sa: "Ge mig det råa köttet, inte det kokta, så att jag kan steka det åt prästen." Om då mannen som offrade köttet svarade: "Du får så mycket du vill ha, men först måste fettet brännas som lagen kräver", brukade tjänaren säga: "Nej, ge det till mig nu, annars tar jag det med våld." Denna synd var mycket stor i Herrens ögon. Den visade att man behandlade folkets offer utan respekt. Samuel var Herrens tjänare, trots att han bara var ett barn. Och han bar en linnemantel, precis som prästen. Varje år sydde hans mor en liten rock åt honom, som hon överlämnade när hon kom med sin make för att offra. Innan de återvände hem brukade Eli välsigna Elkana och Hanna och be att Gud skulle ge dem flera barn, som kunde ta platsen efter den son de hade gett till Herren. Och Herren gav Hanna 3 söner och 2 döttrar, medan Samuel växte upp i Herrens tjänst. Eli hade nu blivit mycket gammal, men var ändå uppmärksam på vad som hände runt omkring honom. Han fick till och med veta att hans söner förförde de unga kvinnorna som assisterade vid ingången till tabernaklet. "Jag har fått dåliga nyheter om vad ni gör", sa Eli till sina söner. "Det är fruktansvärt att förleda Herrens folk till synd. Synd mot människor bestraffas strängt, men hur mycket mer kommer inte ni att straffas för den synd ni har begått mot Herren?" Men han ville inte lyssna till sin far. Och Herren hade redan planerat att döda dem. Men den lille Samuel växte upp och var till glädje för både Gud och människor. En dag kom en profet till Eli med ett budskap från Herren. "Visade jag inte min kraft när Israels barn var slavar i Egypten? Utvalde jag inte er stamfar Levi bland alla hans bröder till att vara min präst och att offra på mitt altare, bränna rökelse och bära prästkläder inför mig? Tilldelade jag inte era präster eldsoffren? Varför är ni då så giriga efter alla de andra offer som förs fram till mig? Varför har du satt dina söner före mig? Både du och de har blivit feta av det bästa från mitt folks offer. Därför förklarar jag, Herren, Israels Gud, att även om jag har lovat att din del av Levis stam alltid ska få vara mina präster, är det otänkbart att ni kan fortsätta att handla som ni gör. Jag kommer bara att ära dem som ärar mig. Och jag kommer att förakta dem som föraktar mig. Jag ska göra slut på din familj, så att ni inte längre kan tjäna som präster. Varenda familjemedlem kommer att dö i förtid. Du kommer att bli avundsjuk på det välstånd som jag ska ge till mitt folk. Men du och din familj ska få möta mycket av svårigheter och nöd. Ingen av er kommer att få ett långt liv. De som lever kvar ska leva i sorg och klagan. Och deras barn ska dödas med svärd. Och för att bevisa att det jag har sagt kommer att slå in, ska dina 2 söner Hofni och Pinehas dö på samma dag. Sedan ska jag låta en trofast präst uppstå, en som kommer att tjäna mig och göra som jag säger. Jag ska välsigna hans ättlingar och hans familj ska för alltid vara präster åt mina kungar. Då ska alla dina ättlingar böja sig för honom och tigga om pengar och bröd. Var och en kommer att säga: "Var snäll och ge mig arbete bland prästerna så att jag får tillräckligt att äta." Kapitel 3. Den lille Samuel tjänade Herren genom att hjälpa Eli. Budskap från Herren var mycket sällsynta på den tiden. Eli var svag av ålder och hade dålig syn. En natt innan ljusstaken hade brunnit ut låg han på sin vanliga plats när Herren ropade på Samuel, som också sov i tabernaklet där Guds ark fanns. Samuel, Samuel, sa Herren. Ja, svarade Samuel. Vad är det? Han steg upp ur sängen och sprang till Eli. Här är jag. Vad är det du vill? Frågade han. Jag ropade inte på dig, svarade Eli. Gå tillbaka och lägg dig. Då lydde Samuel. Men Herren ropade igen. Samuel. Samuel gjorde som förut och sprang till Eli. Ja, svarade han. Vad är det du vill ha? Jag har inte ropat på dig, min son, sa Eli. Gå tillbaka och lägg dig. Samuel hade aldrig tidigare fått ett budskap från Herren. Men nu ropade Herren för tredje gången. Och än en gång hoppade Samuel upp och sprang till Eli. Ja, sa han. Vad vill du? Då förstod Eli att det var Herren som hade talat till pojken. Därför sa han till Samuel. Gå och lägg dig igen. Och om han ropar än en gång ska du svara. Ja, herre, jag lyssnar. Samuel gick tillbaka och lade sig. Då kom Herren och ropade som förut. Samuel, Samuel. Nu svarade Samuel Herren och sa. Tala, jag lyssnar. Då sa Herren. Jag ska göra något som kommer att chockera alla i Israel. Jag ska göra allt det fruktansvärda som jag har varnat Eli för. Jag har ju hotat honom och hela hans familj med straff, därför att hans söner hädar mig utan att han ingriper. Därför har jag svurit en ed, att de synder som Eli och hans söner har begått aldrig ska förlåtas, varken genom slaktoffer eller några andra offer. Samuel låg kvar i sängen ända till morgonen, då han som vanligt öppnade dörrarna till Herrens tält. Han var rädd att berätta för Eli vad Herren hade sagt till honom. Men Eli ropade på honom. Min son, sa han. Vad sa Herren till dig? Tala om det för mig. Om du inte berättar allt vad han har sagt kommer Gud att straffa dig. Därför berättade Samuel allt vad Herren hade sagt. Det är Guds vilja. Låt honom göra vad han tycker är bäst, löd Elis kommentar. Samuel växte upp. Herren var med honom och folket lyssnade noga till hans råd. Hela Israel, från Dan till Berseba, förstod att Samuel verkligen var en Herrens profet. Sedan började Herren ge honom budskap i tabernaklet i Silo och Samuel förde dessa budskap vidare till Israels folk.
Kapitel 4. Vid den tiden låg Israel i krig med filisterna. Den israelitiska armén hade slagit läger nära Eben-Haeser och filisterna vid Afek. Filisterna besegrade Israel och dödade 4000 av dem på slagfältet. Efter striden återvände Israels armé till lägret och deras ledare samtalade om vad det kunde bero på att Herren hade låtit dem bli besegrade. Låt oss hämta hit arken från Silo, föreslog de. Om vi bär den med oss i striden kommer Herren att vara ibland oss. Och då kommer han säkert att rädda oss ifrån våra fiender. De lät hämta arken, som tillhör Herren den allsmäktige. Han som har sin tron mellan keruberna. Elis söner Hofni och Pinehas följde också med arken ut i striden. När israeliterna såg arken komma, ropade de så högt av glädje att marken skakade. Vad är det som står på? Frågade filisterna. Varför ropar man på det där sättet i hebreernas läger? När de fick veta att det var för att Herrens ark hade anlänt, greps de av panik. Gud har kommit in i deras läger, utropade de. Nu får vi det svårt. Vi har aldrig råkat ut för något liknande. Vem kan rädda oss från Israels mäktiga gudar, samma gudar som förgjorde egyptierna med plågor när Israel var i öknen? Men ni filister, fatta mod och kämpa som ni aldrig har gjort förr, annars blir vi deras slavar, precis som de har varit våra. Filisterna kämpade i ren desperation och än en gång blev israeliterna besegrade. Deras förluster blev stora. 30 000 man dödades och resten flydde till sina tält. Guds ark blev tagen och Hofni och Pinehas dödades. Samma dag sprang en man från Benjamins stam till Silo med kläderna sönderrivna och med jord på huvudet som tecken på sorg. Eli väntade vid sidan av vägen på att få höra nyheter från striden. För han var djupt orolig för Guds ark. När budbäraren anlände och berättade vad som hade hänt, gick ett stort klagorop genom hela staden. Vad är det för oväsen? Frågade Eli.
Budbäraren skyndade fram till Eli och berättade vad som hade hänt. Eli var då 98 år gammal och helt blind. "Jag kommer just från slagfältet. Jag har flytt därifrån idag", berättade han för Eli. "Israeliterna har blivit besegrade och tusentals av deras soldater har dött i striderna. Hofni och Pinehas har också fallit och arken har blivit tagen." När budbäraren nämnde vad som hade hänt med arken föll Eli baklänges från sin stol bredvid porten och bröt nacken och dog, för han var både gammal och tung. Han hade då varit domare i Israel i 40 år. Elis svärdotter, Pinehas hustru, var gravid. När hon hörde att arken hade blivit tagen och att hennes make och svärfar var döda började plötsligt hennes värkar. Hon födde en pojke, men var efteråt så medtagen att det stod klart att hon var på väg att dö. Kvinnorna omkring henne försökte trösta henne och sa: "Var inte rädd, du har fått en pojke." Men hon reagerade inte. Sedan mumlade hon: "Kalla barnet Ikabod, för Israels härlighet är borta." Ikabod betyder utan härlighet. Hon gav honom det namnet därför att Guds ark hade blivit tagen och för att hennes make och hennes svärfar var döda.
Kapitel 5. Filisterna förde sedan Guds ark från slagfältet i Eben Haeser och ställde den i avguden Dagons tempel i staden Astod. När folket i staden nästa morgon gick för att titta på arken hade Dagon fallit ner framför Herrens ark med ansiktet mot marken. De satte upp honom igen på hans plats, men morgonen därpå hade samma sak hänt. Dagon låg framför Herrens ark. Denna gång hade hans huvud och händer fallit av och låg vid dörren, och kroppen låg för sig. Det är därför som varken Dagons präster eller hans tillbedjare ens idag vill trampa på tröskeln till Dagons tempel i Astod. Sedan började Herren förgöra invånarna i Astod och de närliggande samhällena genom stora bölder. När folket förstod vad som hade hänt utropade de: "Vi kan inte behålla Israels guds ark här längre. Vi kommer alla att förgås tillsammans med vår gud Dagon." Därför kallade de samman de styrande bland filisterna och frågade dem vad de skulle göra med arken. Man beslöt att föra den till Gat. Men när arken anlände dit sände Herren en svår epidemi av böldpest in bland folket, och både ung och gammal greps av panik. De förde arken vidare till Ekron, men när Ekrons invånare såg den komma utropade de: "De för hit Israels guds ark för att döda oss också." Då sammankallade man de styrande igen och bad dem föra tillbaka arken till dess rätta plats, för att inte hela staden skulle dö. Pesten hade nämligen redan börjat och stor fruktan spred sig i staden. De som inte dog fick svåra bölder och överallt hördes gråt och klagan.
Kapitel 6. När arken varit i filisternas land i 7 månader kallade filisterna på sina präster och spåmän och frågade dem: "Hur ska vi göra när vi sänder tillbaka Guds ark? Ska vi ha med oss gåvor? Om ni sänder tillbaka den så gör det inte utan ett skuldoffer till Israels gud", sa man till dem. "Då ska ni bli friska och förstå varför plågan inte har upphört förut." "Vad för slags skuldoffer?" frågade de. Man sa då till dem: "Skicka 5 bölder och 5 råttor gjutna i guld. Det är ju detta som har plågat er över hela landet. Om ni lämnar över dessa gåvor och sedan prisar Israels gud kommer han kanske att sluta att förfölja er och er gud. Var inte hårdhjärtade och upproriska som farao och egyptierna var. De lät inte israeliterna gå förrän gud hade sänt fruktansvärda plågor över Egypten. Bygg nu en ny vagn och spänn för 2 kor som har fått kalvar och som aldrig förr har gått i ok, och ta deras kalvar ifrån dem. Ställ Guds ark på vagnen tillsammans med ett skrin med de gjutna råttorna och bölderna i guld, och släpp sedan korna att gå som de vill. Om de går över gränsen till vårt land och går in i Betsemes, vet vi att det var Israels gud som förde denna stora ondska över oss. Om de istället återvänder till sina kalvar är denna plåga en slump och inte alls skickad av Gud." Männen följde instruktionerna. 2 kor spändes för vagnen och deras kalvar togs undan. Sedan ställde man Herrens ark och skrinet med guldföremålen på vagnen. Korna gick mycket riktigt direkt ut på vägen mot Betsemes och råmade medan de gick. Filisternas styresmän följde dem ända till gränsen vid Betsemes. Invånarna i Betsemes skördade vete i dalen. När de såg arken komma blev de alldeles vilda av glädje. Vagnen rullade in på en åker tillhörig en man som hette Josua, och den stannade vid en stor sten. Folket bröt sönder virket i vagnen, gjorde upp eld och slaktade korna och offrade dem till Herren som ett brännoffer. Män ur Levis stam hjälptes åt att lyfta ner arken och skrinet med guldföremålen från vagnen och placerade dem på stenen. Det blev många brännoffer och andra offer till Herren från Betsemes den dagen. Filisternas fem styresmän såg allt detta och återvände till Ekron samma dag. Bölderna av guld som hade sänts av filisterna som ett skuldoffer till Herren kom från städerna Astod, Gaza, Askelon, Gat och Ekron. Guldrottorna var också fem till antalet och representerade dessa befästa städer med kringliggande områden som tillhörde filisternas styresmän. Man kan fortfarande se den stora stenen på Josuas åker i Betsemes. Men Herren dödade 70 av männen i Betsemes därför att de tittade in i arken, och folket sörjde därför att Herren hade dödat så många människor. Vem kan bestå inför Herren, denne helige Gud, utropade de. Till vem kan vi nu sända arken? Sedan sände de budbärare till folket i Kiriat Jearim och sa till dem att filisterna hade fört tillbaka Herrens ark. Kom och hämta arken, bad de.
Kapitel 7. Då kom männen från Kiriat Jearim och tog arken till Abinadabs hus på bergshöjden, och de avskilde hans son Eliasar att ansvara för den. Arken stannade där i 20 år, och under den tiden sörjde hela Israel, för det verkade som om Herren hade övergett dem. Vid den tiden sa Samuel till dem: om ni verkligen menar allvar med att återvända till Herren, så avskaffa alla era främmande gudar. Bestäm er för att enbart lyda Herren. Då kommer han att rädda er från filisterna. Då förstörde de alla sina avbilder av Baal och Astarte och tillbad endast Herren. Sedan sa Samuel till dem: kom till Mispa allesammans, så ska jag be till Herren för er. Under en högtidlig ceremoni där hämtade de vatten från brunnen och hällde ut det inför Herren. De fastade också hela dagen och bekände: vi har syndat mot Herren. Det var vid Mispa som Samuel blev Israels domare. Men då filisternas ledare hörde talas om de stora skarorna som samlats vid Mispa, mobiliserade de sin armé för att anfalla. När israeliterna hörde att filisterna var på väg mot dem blev de förskräckta. Fortsätt att be till Gud om räddning, bad de Samuel. Då tog Samuel ett lamm som fortfarande diade och offrade det till Herren som ett helt brännoffer. Han ropade till Herren för Israel, och Herren svarade. Just då Samuel offrade brännoffret kom filisterna för att gå till anfall, men Herren lät sin röst åska och dundra från himlen. Filisterna blev fullständigt panikslagna. Israeliterna slog dem och jagade dem från Mispa till Betkar och dödade dem allesammans. Samuel reste en sten mellan Mispa och Sen och kallade den Eben Haeser, hjälpstenen. Han sa: Herren har verkligen hjälpt oss. Herren stod emot filisterna, och de återvände inte till Israel så länge Samuel levde. De israelitiska städerna mellan Ekron och Gat, som hade erövrats av filisterna, återlämnades nu till Israel, och den israelitiska armén befriade också de närliggande områdena. Det rådde också fred mellan Israel och amoréerna. Samuel fortsatte att vara Israels domare under resten av sitt liv. Varje år reste han runt i Israel för att döma, först i Betel, sedan i Gilgal och därefter i Mispa. Men han återvände alltid till Rama där han bodde, och därifrån dömde han vanligtvis Israel. I Rama byggde han också ett altare åt Herren. Kapitel 8. När Samuel blev äldre tillsatte han sina söner som domare. Hans äldsta söner Joel och Abia dömde i Beer-Seba. Men de var inte lika sin far. De tog emot mutor och dömde orättvist. Israels ledare möttes i Rama för att diskutera situationen med Samuel. De lät honom förstå att mycket hade blivit annorlunda efter det att han dragit sig tillbaka, för hans söner var inte goda män.
Ge oss en kung som alla andra folk, bad de. Samuel blev upprörd när han hörde detta och gick till Herren för att få råd. Lyssna till dem, svarade Herren. Det är mig de förkastar och inte dig. De vill inte längre ha mig till kung. Ända sedan jag förde dem ut ur Egypten har de gång på gång vänt mig ryggen och följt andra gudar. Och nu ger de dig samma behandling. Ge dem vad de ber om, men varna dem för vad det innebär att lyda under en kung. Samuel berättade allt detta för folket och sa: En kung kommer att ta ut era söner till krigstjänst och använda dem framför sina vagnar. Några kommer att bli tvingade att vara befäl och leda hans trupper i krig. Andra kommer att bli slavarbetare och tvingas plöja hans åkrar och bärga hans skördar eller sätts att tillverka hans vapen och vagnar. Han kommer att ta era döttrar till att bereda salvor och parfymer och till arbete i hans kök och bageri. Han kommer att ta era bästa åkrar, vingårdar och olivträd och en tiondel av er skörd och ge den till sina tjänstemän. Han kommer att kräva att få era slavar, de bästa åsnorna och det bästa av er boskap för sina personliga behov. Han kommer att kräva en tiondel av era jordar och ni kommer att bli hans slavar. Ni kommer att ångra er och gråta bittert på grund av den kung som ni nu ber om. Men då ska Herren inte hjälpa er. Men folket vägrade lyssna till Samuels varningar. Vi vill ändå ha en kung, för vi vill vara som alla andra folk, sa de. Han ska härska över oss och leda oss i strid. Då berättade Samuel för Herren vad folket hade sagt, och Herren svarade igen. Gör då som de säger och ge dem en kung. Då samtyckte Samuel till deras förslag och skickade hem alla. Kapitel 9. Kis var en inflytelserik man från Benjamins stam. Han var son till Abiel, sonson till Seror, sonsons son till Bekorat och sonsons sonson till Afia. Hans egen son Saul var den ståtligaste mannen i Israel och huvudet högre än någon annan i landet. En dag saknade Kis sina åsnor, så han sände ut Saul och en tjänare för att söka efter dem. De gick igenom Efraims bergsland, Salisalandet, Salimsområdet och hela Benjamins land, men kunde inte hitta dem någonstans. Efter att slutligen ha letat efter dem i Sufs land sa Saul till tjänaren, nu går vi hem, för nu är nog min far mer orolig för oss än för åsnorna. Men tjänaren sa, jag har just fått en idé. Det finns en profet i den här staden. Hela folket ser upp till honom, för allt han säger slår in. Vi försöker hitta honom. Han kanske kan tala om för oss var åsnorna finns. Men vi har inget att betala honom med, svarade Saul. Till och med vår mat är slut och vi har ingenting att ge honom. Men jag har några silvermynt, sa tjänaren. Vi kan väl åtminstone ge honom dem och se vad som händer. Ja, då gör vi väl det, samtyckte Saul. Vi kan ju alltid försöka. De gick mot staden där profeten bodde. När han var på väg upp för sluttningen mot staden fick de syn på några unga flickor som var på väg att hämta vatten och de frågade dem om de visste om siaren i staden var hemma. På den tiden kallades profeterna för siare. Ska vi gå och fråga siaren, brukade man säga. Ja, svarade de. Följ den här vägen rakt fram. Han bor precis innanför stadsportarna. Han har just kommit tillbaka hem från en resa för att delta i en offerfest uppe på kullen. Därför ska ni skynda er, för han kanske redan är på väg. Gästerna får nämligen inte börja äta förrän han har välsignat maten. De fortsatte upp mot staden och när de kom in genom portarna såg de Samuel komma mot dem. Han var redan på väg till offerplatsen. Dagen innan hade Herren sagt till Samuel, imorgon vid den här tiden ska jag sända en man från Benjamins land till dig. Du ska smörja honom till ledare för mitt folk, för jag har sett ner till dem i barmhärtighet och har hört deras rop och han ska rädda dem från filisterna. När Samuel såg Saul, sa Herren, det här är mannen som jag berättade för dig om. Han ska härska över mitt folk. Saul gick fram till Samuel när de möttes i stadsporten och frågade, skulle du kunna tala om för mig var siaren bor? Jag är siaren, svarade Samuel. Gå upp mot kullen före mig, så ska vi äta tillsammans. Imorgon ska jag tala om för dig vad du vill veta, och sedan kan du gå. Och oroa dig inte för åsnorna som sprang bort för 3 dagar sedan. För de har kommit till rätta. För övrigt sätter hela Israel sitt hopp till dig och det dina. Men jag är från Benjamins stam. den minsta i Israel och min familj är den oansenligaste av alla familjer i stammen. Du måste ta fel på person, sa Saul. Samuel förde sedan Saul och tjänaren in i den stora salen och gav dem hedersplatserna framför 30 andra särskilt inbjudna gäster. Samuel bad sedan kocken att ta fram den bit av köttet som han hade bett honom lägga undan. Kocken bar då in ett lårstycke som han placerade framför Saul. Ät det, sa Samuel. Det har varit bestämt åt dig ända sedan jag inbjöd till denna fest. Saul åt alltså tillsammans med Samuel. När de hade återvänt till staden efter festen gick de upp på taket tillsammans för att samtala. I gryningen nästa morgon väckte Samuel Saul och sa, stig upp, det är dags att du skyndar dig hem. Saul gjorde sig i ordning och Samuel följde honom till stadens utkant. Samuel bad Saul att skicka sin tjänare i förväg. Sedan sa han till Saul, stanna här, för jag har fått ett speciellt budskap från Herren till dig.
Kapitel 10. Samuel tog fram en flaska med olivolja. Han hällde ut oljan över Sauls huvud, kysste honom och sa, jag gör detta därför att Herren har utvalt dig till att leda hans folk. När du lämnar mig kommer du att träffa två män bredvid Rakels grav i Selsa, i Benjamins land. De kommer att tala om för dig att åsnorna har återfunnits, men att din far istället är orolig för dig och frågar, hur ska jag hitta min son? När du kommer till eken vid Tabor kommer du att möta tre män som är på väg för att tillbe Gud vid altaret i Betel. En av dem bär på tre unga getter, en annan har tre brödkakor och den tredje en flaska vin. De kommer att hälsa dig och erbjuda dig två av kakorna som du ska ta emot. Efter det kommer du till Gibea, där filisternas trupper är förlagda. När du kommer dit möter du en grupp profeter på väg ner från offerplatsen. De spelar på saltare, tamburin, flöjt och harpa och profeterar medan de går vägen fram. Då ska Herrens ande komma över dig på ett mäktigt sätt och du ska profetera tillsammans med dem. Du ska bli förvandlad och handla på ett nytt sätt. Från och med den stunden ska du fatta beslut efter din övertygelse, för Herren ska leda dig. Gå nu före mig till Gilgal och vänta där på mig i 7 dagar. Jag ska komma dit och offra brännoffer och tackoffer, och då ska jag tala om för dig vad du ska göra. När Saul vände sig om och började gå därifrån, förvandlade Gud hans sinne och gav honom en ny inställning till saker och ting. Och den dagen slog alla Samuels profetior in. När Saul och hans tjänare kom till Gibea såg de profeterna komma emot dem, och Guds ande kom över Saul så att han också profeterade. När de som tidigare känt Saul såg detta utropade de, vad nu då? Är Saul en profet? Och en av hans grannar tillade, med en sån far som hans. På så sätt tillkom ordspråket, är också Saul en profet? När Saul hade slutat att profetera gick han upp till altaret. Men vad har du egentligen hållit hus? Frågade Sauls farbror. Vi gick för att leta reda på åsnorna, men vi kunde inte hitta dem, svarade Saul. Därför gick vi till profeten Samuel för att få reda på var de fanns. Jaså, och vad sa han då? Undrade farbrodern. Han sa att han hade hittat åsnorna, svarade Saul. Men han lät medvetet bli att berätta att han hade blivit smord till kung. Samuel sammankallade nu hela Israels folk till Mispa och gav dem detta budskap från Herren Gud. Jag förde er ut ur Egypten och räddade er inte bara från egyptierna utan också från de andra folken som plågade er. Men fastän jag har gjort detta så har ni förkastat mig och dessutom sagt, vi vill ha en kung istället. Gå nu därför fram inför Herren med era stammar och familjer. Sedan sammankallade Samuel ledarna för stammarna inför Herren och Benjamins stam valdes genom helig lottdragning. Därefter förde han fram varje familj i Benjamins stam inför Herren och lotten föll denna gång på Matris familj. Slutligen utvaldes Saul, Kis son, men när de försökte få tag i honom var han försvunnen. Därför frågade de Herren, var är han? Finns han här ibland oss? Och Herren svarade, han gömmer sig bland ert bagage. Där hittade de honom mycket riktigt och förde fram honom inför allt folket och han var huvudet högre än alla andra. Då sa Samuel, detta är den man som Herren har utvalt till er kung. Hans like finns inte i hela Israel. Och alla ropade, leve kungen! Samuel förklarade än en gång för folket vad en kung hade för rättigheter och skyldigheter
Han skrev ner detta i en bok och lade den på en särskild plats inför Herren. Sedan sände han hem folket. När Saul återvände till sitt hem i Gibea blev alla de män vars hjärtan Herren hade rört hans ständiga följeslagare. Men det fanns några som var upproriska och sa, hur ska han kunna hjälpa oss? De föraktade Saul och vägrade att ge honom gåvor, men han låtsades som han ingenting märkte.
Kapitel 11. Vid den här tiden ledde Nahas ammoniternas armé mot Israel och belägrade staden Jabes Gilead. Invånarna i Jabes bad om fred. Slut fred med oss, så ska vi bli era tjänare, bad de. Det ska ni få bli, sa Nahas. Men bara på det villkoret att jag får sticka ut höger öga på varenda en av er, så att hela Israel blir förolämpat. Låt oss få 7 dagar på oss, så att vi kan ta reda på om vi får någon hjälp, svarade Jabes äldste. Om inte våra bröder kommer att rädda oss, ska vi gå med på dina villkor. När budbärarna kom till Sauls hemstad Gibea och berättade hur läget var, började alla att gråta. Saul hade varit ute och plöjt på åken, och när han återvände till staden frågade han, vad är det som har hänt? Varför gråter alla? När de berättade för honom vad budbärarna från Jabes hade sagt, kom Guds ande med stor kraft över Saul, och han brann av vrede. Han tog 2 oxar, styckade dem och sände ut styckena med budbärare över hela Israel. Så här ska det gå med oxarna som tillhör den som vägrar att följa Saul och Samuel i strid, sa han. Fruktan föll över folket, och de ställde upp till sista man. Han räknade dem i Besek och fann att de var 300 000, förutom 30 000 män från Juda. Då skickade han budbärare tillbaka till Jabes Gilead med beskedet, vi kommer att rädda er när det är som hetast imorgon. Givetvis blev det en oerhörd glädje i staden när budskapet nådde fram. Männen i Jabes meddelade sedan sina fiender, vi ger oss, imorgon kan ni komma och göra med oss som ni vill. Men under natten kom Saul. Han hade delat upp sin armé i 3 grupper. Före gryningen överrumplade de ammoniterna och dödade dem nästan allesammans under förmiddagens lopp. Resten av deras armé blev så grundligt skingrad att inte ens 2 personer kom undan tillsammans. Senare sa folket till Samuel, var finns de män som sa att Saul inte skulle bli vår kung? För hit dem så ska vi döda dem. Men Saul svarade, ingen ska avrättas idag när Herren har räddat Israel. Då sa Samuel till folket, kom låt oss alla gå till Gilgal och än en gång bekräfta att Saul är vår kung. De gick därför till Gilgal och vid en högtidlig ceremoni inför Herren krönte de Saul till kung. Sedan offrade de tackoffer till Herren och Saul och hela Israel firade den lyckliga utgången.
Kapitel 12. Sedan talade Samuel till folket på nytt. Lyssna nu, sa han. Jag har gjort det ni bett mig om. Jag har gett er en kung. Här står jag nu med mina söner, en gammal gråhårig man, som har varit i Herrens tjänst sedan jag var liten. Här inför Herren och hans modig kung frågar jag om jag har stulit någons oxe eller åsna, eller om jag någon gång har lurat er eller förtryckt er. Har jag någonsin tagit emot mutor? Tala om det för mig, så ska jag ersätta dem som jag har skadat. Nej, svarade de, du har aldrig bedragit eller förtryckt oss på något sätt, och du har aldrig tagit mutor. Herren och hans modig kung är mina vittnen på att ni inte har något att anklaga mig för, sa Samuel. Ja, det är sant, svarade de. Det var Herren som gav er Mose och Aron, fortsatte Samuel. Han förde era förfäder ut ur Egyptens land. Bli nu stilla inför Herren medan jag påminner er om allt det goda han har gjort för er och för era förfäder. När israeliterna var i Egypten och ropade till Herren sände han dem Mose och Aron som ledde dem ut ur Egypten och lät dem bosätta sig här i landet. Men folket glömde snart Herren sin Gud, så han lät dem bli besegrade av Sisera, som var general i Hasors armé, och av filisterna och av Moabs kung. Då ropade de till Herren igen och bekände att de hade syndat genom att vända honom ryggen och istället tillbe Baal och astarterna. Vi vill tillbe dig och enbart dig, om du bara vill befria oss från våra fiender, sa de. Då sände Herren Gideon, Barak, Jefta och Samuel för att rädda er, och så fick ni leva i trygghet. När ni blev rädda för Nahas, Ammons kung, kom ni till mig och sa att ni behövde en kung som kunde regera över er. men ni hade redan en kung i Herren. Han är och har alltid varit er kung, och här är nu den kung ni själv har valt. Titta noga på honom. Ni har bett att få honom, och Herren har svarat på er bön. Om ni vill visa vördnad och tillbe Herren och lyssna till hans befallningar och inte göra uppror mot honom, ja, om både ni och er kung följer Herren er Gud, så kommer allt att gå väl. Men om ni gör uppror mot Herrens bud och vägrar att lyssna till honom, så kommer Herren att behandla er på samma sätt som han behandlade era förfäder. Var uppmärksamma på när Herren gör stora under. Ni vet att det inte regnar under denna tid på året, under veteskörden. Jag ska be till Herren att han sänder oska och regn idag. Då kommer ni att inse hur ont och orätt ni har handlat genom att be om en kung. Samuel ropade sedan till Herren, som sände oska och regn, och hela folket darrade inför Herren och Samuel. Be för oss, så vi inte dör, ropade de till Samuel. Nu har vi lagt ännu en synd till alla andra genom att be om en kung. Var inte rädda, tröstade Samuel dem. Ni har visserligen handlat fel, men se nu till att ni tillber Herren helhjärtat och inte vänder honom ryggen på något sätt. Andra gudar kan inte hjälpa er, och Herren ska inte överge sitt eget folk, för det skulle vanhedra hans mäktiga namn. Han gjorde er till sitt utvalda folk, just därför att han ville ha det så. Och när det gäller mig, så kan jag inte ens tänka mig att jag skulle synda mot Herren genom att sluta att be för er. Jag ska fortsätta att undervisa er om det goda och rätta. Lita på Herren och var uppriktiga när ni tillber honom. Tänk på allt det underbara han har gjort för er. Men om ni fortsätter att synda, så ska både ni och er kung förgås.
Kapitel 13. Under sitt andra regeringsår utvalde Saul 3000 män till tjänst. Han tog med sig 2000 av dem till Mikmas och berget Betel, medan de övriga fick stanna kvar med hans son Jonathan i Gibea, i Benjamins land. Resten av armén skickades hem. Jonathan anföll filisternas läger i Geba och slog dem. Nyheten spreds snabbt genom filisternas land, och Saul uppmanade till allmän mobilisering i Israel. Han lät meddela att han hade utplånat det filisteiska lägret och varnade sina trupper för filisternas hat mot dem. Hela den israelitiska armén mobiliserades därför igen, och trupperna förenade sig i Gilgal. Filisterna rekryterade en mäktig armé på 30 000 vagnar, 6 000 ryttare och ett oräkneligt antal soldater. De slog läger vid Mikmas, öster om Bet-Aven. När Israels män fick se fiendens oerhörda styrka, förlorade de helt och hållet fattningen. De gömde sig i grottor, skogssnår och gropar och bland klipporna, och till och med i gravar och vattenbehållare. Somliga gick över Jordanfloden och flydde till Gads och Gileads land. Under tiden stannade Saul i Gilgal, och de som var med honom darrade av skräck för vad som väntade dem. Samuel hade fortfarande sagt till Saul att vänta i 7 dagar på honom. Men när Samuel fortfarande inte hade kommit och männen började lämna honom, beslöt Saul att själv offra ett brännoffer och ett tackoffer. Men just när han hade avslutat offrandet kom Samuel. Saul gick ut för att möta honom och få hans välsignelse. Men Samuel sa, vad är det du har gjort? Saul svarade, när jag såg att mina män gick ifrån mig och att du inte hade anlänt vid den tidpunkt du lovade och att filisterna stod vid Mikmas klara till strid, sa jag, filisterna är beredda att marschera mot oss, och jag har inte bett Herren om hjälp. Därför kände jag mig tvingad att bära fram brännoffret utan att vänta på din ankomst. Du har handlat som en dåre, utropade Samuel. Du har inte hållit Herrens, din Guds, bud. Han tänkte göra dig och dina ättlingar till Israels kungar i evighet, men nu måste kungamakten tas ifrån dig. Herren vill nämligen ha en man som lyder honom, och han har redan utvalt den som han vill ha, och har redan tillsatt honom som kung över sitt folk. Du har nämligen inte rättat dig efter Herrens bud. Samuel lämnade sedan Gilgal och gick till Gibea i Benjamins land. När Saul räknade soldaterna som fortfarande var med honom, upptäckte han att det bara var 600 man kvar. Saul och Jonathan och deras män slog upp sitt läger i Geba i Benjamins land, men filisterna stannade vid Mikmas. 3 grupper av plundrare lämnade snart filisternas läger. En gick mot Ofra i Suals land, en gick till Bethoron och en gick närmare ökengränsen ovanför Seboimsdalen. Det fanns inga smeder i Israels land på den tiden. Filisterna tillät inte detta, av fruktan för att israeliterna skulle smida svärd eller spjut åt sig.
Varje gång de behövde vässa sina plogbillar, skäror, yxor eller liar måste de gå till filisternas smeder. Det kostade 2/3 sikel att slipa en plogbill eller en skära och hälften så mycket för en yxa, högrep och oxpik. Därför fanns det inte ett enda svärd eller spjut, förutom Sauls och Jonathans, i hela Israels armé när det den dagen kom till strid. Under tiden hade bergspasset vid Mikmas besatts av ett förband ur filisternas armé. Kapitel 14. Någon dag senare sa Jonathan, Sauls son, till sin unge livvakt: "Kom så går vi över dalen till filisternas förläggning." Men han berättade inte för sin far vad han hade för planer. Saul hade slagit läger runt granatträdet i Migron vid gränsen till Gibea med sina 600 män. Bland dem fanns prästen Ahia, son till Ikabods bror Ahitub, som var sonson till Pinhas och sonsons son till Eli, Herrens präst i Silo. Ingen hade lagt märke till att Jonathan gått sin väg. För att komma till filisternas läger måste Jonathan gå genom ett trångt pass mellan 2 skarpa klippor som kallades Boses och Sene. Den ena klippan reste sig i norr mot Mikmas och den södra mot Geba. "Nu går vi över till dessa hedningar", hade Jonathan sagt till sin livvakt. "Herren kommer kanske att göra ett under för oss. Det spelar ju ingen roll för honom om vi är många eller få." "Bra", svarade hans unge följeslagare. "Vi gör det du tycker är bäst. Jag stödjer dig helhjärtat, vad du än beslutar." "Då gör vi så här", sa Jonathan. "Om de säger när de ser oss: stanna där ni är tills vi kommer till er, ska vi stanna och vänta på dem. Men om de säger kom hit upp och strid, så ska vi göra det. Det kommer nämligen att vara Guds signal att han ska hjälpa oss och besegra dem." När filisterna såg dem ropade de: "Titta, israeliterna kravlar upp ur sina hål." Sedan ropade de till Jonathan: "Kom hit upp så ska vi visa dig hur man strider." "Kom nu, klättra tätt bakom mig", ropade Jonathan till sin livvakt, "för Herren ska hjälpa oss att besegra dem. De måste använda både händer och fötter för att ta sig upp." Sedan började Jonathan driva dem framför sig och högg ner den ene efter den andra. Hans livvakt kom efter och gav dem nådastöten. Så dödades cirka 20 man vars kroppar till slut låg kringspridda över ett ganska stort område. Plötsligt utbröt panik i hela filisternas armé, till och med bland de som var ute och plundrade i omgivningarna, samtidigt som det blev jordbävning. Sauls vaktpost Regibia fick se en underlig syn. Hela filisternas armé upplöstes när soldaterna flydde åt alla håll. "Ta reda på vem som saknas bland oss", befallde Saul. När männen stod uppställda fann man att Jonathan och hans livvakt var borta. "Hämta Guds ark", ropade Saul till Ahia. Arken var bland Israels folk på den tiden. Men medan Saul talade med prästen tilltog ropen och tumultet i filisternas läger allt mer och mer. "Nej, låt arken vara", skrek Saul. Sedan rusade Saul och hans män till stridsplatsen och fann att filisterna dödade varandra. Det rådde fullständig förvirring bland dem. Nu förenade sig de israeliter som varit i filisternas armé med Sauls och Jonathans män. Slutligen anslöt sig också de som hade gömt sig i bergen när de såg att filisterna började fly. Herren räddade Israel den dagen och striden fortsatte bortom Bet-Aven. Saul hade befallt: "En förbannelse vilar över den som äter något före kvällen innan jag har tagit full hämnd på mina fiender." Därför åt ingen något under hela dagen, trots att det fanns gott om honung på marken i skogen, för de fruktade alla för Sauls förbannelse. Men Jonathan hade inte hört sin fars befallning. Han doppade en käpp i honungen och när han hade ätit av den kände han sig inte längre trött. Då berättade någon för honom om hans fars förbud att äta och att resultatet hade blivit att alla var trötta och håglösa. "Det är ju inte klokt", utropade Jonathan. "En sådan befallning skadar oss ju bara. Ser ni inte att jag mår mycket bättre nu när jag har ätit lite honung? Tänk vad många fler vi kunde ha dödat om vi hade fått äta av den mat vi hittade hos fienden." Trots sin hunger lyckades de jaga filisterna från Mikmas ända till Ajalon och besegra dem, men de var helt utmattade. Den kvällen kastade de sig över krigsbytet och slaktade får, oxar och kalvar. De åt köttet rått och utan att blodet runnit av. Då rapporterade någon till Saul att folket syndade mot Herren genom att äta kött som hade blod i sig. Ni har gjort det som är brottsligt, sa Saul. Rulla fram en stor sten hit och gå ut bland trupperna och se till att de får hit oxar och får så att vi kan slakta dem och låta blodet rinna av dem. Vi får inte synda mot Herren genom att äta kött med blodet kvar. Det gjorde de som han hade sagt, och Saul byggde sitt första altare åt Herren. Efteråt sa Saul, nu förföljer vi filisterna hela natten tills vi besegrat varenda en av dem. Det är bra, utropade hans män. Vi gör det du tycker blir bäst. Men prästen sa, det är bäst att vi först frågar Gud. Saul frågade då Gud, ska vi förfölja filisterna? Hjälper det oss att utplåna dem? Men Herren gav inget svar på hela natten. Då sa Saul till sina närmaste män, något måste vara galet. Vi måste ta reda på vilken synd vi har begått idag. Jag svär vid Guds namn, han som har gett Israel seger, att även om syndaren är min egen son Jonathan så ska han dö. Men ingen ville tala om för honom hur det egentligen förhöll sig. Då sa Saul, Jonathan och jag står här, och alla ni andra ställer er där borta. De gjorde som han ville och han fortsatte. Herre, Israels Gud, varför har du inte besvarat min fråga? Vad är det som är galet? Är Jonathan och jag skyldiga? Eller finns det någon synd bland de andra? Herre, visa oss vem som är skyldig. Sedan utpekades Jonathan och Saul genom helig lottdragning som skyldiga och folket förklarades oskyldigt. Då sa Saul, dra nu lott mellan mig och Jonathan. Då föll den på Jonathan. Tala nu om för mig vad du har gjort, röt Saul till Jonathan. Jag smakade lite honung, erkände Jonathan. Det var bara en liten klick på änden av en käpp. Men nu måste jag alltså dö. Ja, Jonathan, sa Saul. Du måste dö. Måtte Gud slå mig med döden om det inte blir så. Men trupperna protesterade. Ska Jonathan dö? Han som idag har räddat Israel? Nej, det kommer aldrig på fråga. Vi svär vid den levande guden att inte ett hårstrå på hans huvud ska krökas. För Gud har använt honom till att utföra ett mäktigt under idag. På det sättet räddade Sauls män Jonathans liv. Efter detta begav sig Saul hem med sin armé och filisterna återvände till sitt land. Eftersom Saul nu satt säker i sadeln som Israels kung skickade han ut Israels armé i alla riktningar mot Moab, Ammon, Edom, kungarna i Soba och mot filisterna. Och på alla fronter lyckades han jaga bort och bestraffa sina fiender. Han utförde stora bragder, besegrade amalekiterna och räddade Israel från de som tidigare anfallit och plundrat dem. Saul hade tre söner. Jonathan, Jisvi och Malkisua. Dessutom hade han två döttrar som hette Merab och Mikal. Sauls hustru hette Ahinoam och var dotter till Ahimas. Överbefälhavaren för Sauls armé hette Abner och var hans kusin, hans farbror Ners son. Abners far Ner och Sauls far Kis var bröder och söner till Abiel. Israeliterna kämpade ständigt mot filisterna under Sauls livstid. Varje gång Saul fick ögonen på en modig, stark ung man lät han värma honom till sin armé.
Kapitel 15. En dag sa Samuel till Saul, jag krönte dig till kung över Israel, därför att Gud sa det till mig. Se då till att du lyder honom. Detta är Herrens ord till dig. Jag har beslutat mig för att göra upp med Amaleks folk. Eftersom de vägrade mitt folk att gå över deras område när de kom från Egypten. Gå nu och förgör hela Amaleks folk fullständigt. Utrota män, kvinnor, barn, ungdomar, oxar, får, kameler och åsnor. Saul mobiliserade sin armé i Telaim. Han hade 200 000 man, förutom 10 000 man från Juda. När Saul kom till Amaleks stad, lade han sig i bakhåll i dalen. Sedan skickade han ett budskap till kainéerna och fick välja på att skilja sig från amalekiterna eller dö med dem. Ni var nämligen vänliga mot Israels folk när de kom från Egypten, förklarade han. Kainéerna valde att flytta därifrån. Sedan dödade Saul amalekiterna ända från Havila och ner till Sur, öster om Egypten. Han tillfångatog Agag, amalekiternas kung, men dödade alla andra. Saul och hans män skonade det bästa av fåren och oxarna och de fetaste lammen, allt som de ville behålla för egen del. De förstörde bara det som var svagt och värdelöst. Då sa Herren till Samuel, jag ångrar att jag gjorde Saul till kung.
för han har återigen vägrat att lyda mig." Samuel blev djupt skakad när han hörde vad Gud sa, och han ropade och bad inför Herren hela natten. Tidigt nästa morgon gick han ut för att leta efter Saul, men fick höra att han hade gått till berget Karmel för att resa ett monument över sig själv och att han sedan hade fortsatt till Gilgal. När Samuel slutligen fann honom hälsade Saul glatt och sa: "Ja, nu har jag verkställt Herrens befallning. Vad är det då för ett bräkande av får och bölande av oxar jag hör?" frågade Samuel. "Det är sant att armén räddade det bästa av fåren och oxarna", erkände Saul. "De ska offra dem till Herren din Gud. Allt annat har vi förstört." Då sa Samuel till Saul: "Sluta. Lyssna nu till vad Herren sa till mig i natt." "Och vad sa han?" undrade Saul. Samuel berättade för honom och tillade: "När du själv inte tyckte att du var något, gjorde Gud dig till kung över Israel. Han gav dig ett uppdrag och sa till dig: gå för att göra de syndiga amalekiterna fullständigt. Alla måste dö. Varför lydde du inte Herren? Varför kastade du dig över krigsbytet och gjorde precis vad Herren förbjudit dig att göra?" "Men jag har lytt Herren", fortsatte Saul. "Jag gjorde vad han sa till mig, och jag tog med mig kung Agag, men dödade alla de andra. Det var bara när mina trupper krävde det som jag lät dem behålla de bästa fåren och oxarna, och det bästa av krigsbytet för att offra det till Herren." Samuel svarade: "Har Herren lika mycket glädje av dina brännoffer och slaktoffer som av din lydnad? Lydnad är mycket bättre än offer. Han är mycket mer intresserad av att du lyssnar till honom än att du offrar bockarnas fett åt honom. Upproriskhet är nämligen en lika fruktansvärd synd som trolldom, och olydnad lika avskyvärt som att tillbe avgudar. Du har förkastat Herrens ord, och han har förkastat dig som kung." "Jag har syndat", erkände Saul slutligen. "Jag har inte handlat efter dina ord, och jag har varit olydig mot Herrens befallning, för jag var rädd för folket och gjorde vad de krävde. Förlåt min synd nu, och följ med mig och tillbe Herren." Men Samuel svarade: "Det är för sent. Eftersom du har förkastat Herrens befallning, så har han också förkastat dig som kung över Israel." När Samuel vände sig om för att gå ryckte Saul honom i manteln för att försöka hålla honom kvar, men då revs den sönder. Då sa Samuel till honom: "Herren har ryckt Israels rike från dig idag och gett det till en av dina landsmän som är bättre än du är. Han som är Israels härlighet ljuger inte, och inte heller ändrar han sitt sinne, för han är inte en människa." Då vädjade Saul: "Jag har syndat, men hedra mig åtminstone inför mina ledare och mitt folk genom att gå med mig och tillbe Herren din Gud." Samuel lovade slutligen att göra det och gick med honom. Och Saul tillbad Herren. Sedan sa Samuel: "För hit kung Agag." Agag kom med ett leende på läpparna, för han tänkte: "Nu är nog det värsta över och jag är räddad." Men Samuel sa: "På samma sätt som ditt svärd har gjort många mödrar barnlösa ska din mor nu bli barnlös." Och Samuel dödade honom inför Herren i Gilgal. Sedan gick Samuel hem till Rama och Saul återvände till Gibea. Samuel träffade aldrig Saul mer, men han tänkte ofta med sorg på honom, och Herren sörjde över att han hade gjort Saul till kung över Israel.
Kapitel 16. Slutligen sa Herren till Samuel: "Du har sörjt länge nog över Saul, som jag har förkastat som Israels kung. Ta nu en flaska olivolja och gå till Betlehem och sök reda på en man som heter Isai, för jag har utvalt en av hans söner till att bli den nye kungen." Men Samuel frågade: "Hur kan jag göra det? Om Saul får reda på det, kommer han att döda mig? Ta med dig en kviga och säg att du har kommit för att offra till mig", svarade Herren. "Inbjud sedan Isai till offret, så ska jag visa dig vilken av hans söner som du ska smörja." Samuel gjorde som Herren hade sagt till honom, och när han anlände till Betlehem kom stadens ledande män för att möta honom. Men de var alla rädda. "Vad är det som står på?" undrade de. "Varför har du kommit hit?" Han svarade: "Allt är väl, men jag har kommit hit för att offra till Herren. Rena er och kom med mig till offret." Han renade också Isai och hans söner och inbjöd även dem. När de kom till offerplatsen kastade Samuel en blick på Eliab och tänkte:
Det är nog honom som Herren har utvalt. Men Herren sa till Samuel, nej, det är inte han. Förresten ska du aldrig bedöma en människa efter hennes utseende eller längd. Jag ser inte på samma sätt som du ser. Människor dömer efter det yttre, men jag ser till hjärtat. Då bad Isai sin son Abinadab stiga fram inför Samuel, men Herren sa, inte heller han är den rätte. Sedan bad Isai samma att gå fram, men Herren sa, nej, det är inte han heller. På samma sätt kom 7 av Isais söner fram inför Samuel, men samtliga förkastades. Herren har inte utvalt någon av dem, sa Samuel till Isai. Är det alla söner du har? Vi har ju den yngste sonen också, men han är ute på fälten och vaktar fåren, svarade Isai. Skicka omedelbart efter honom, sa Samuel. För vi slår oss inte ner förrän han kommer. Då skickade Isai efter honom. Det var en pojke som såg bra ut, rödblommig och med vackra ögon. Och Herren sa, han är det. Smörj honom. Samuel tog olivoljan han hade haft med sig och hällde den över Davids huvud i brödernas närvaro. Herrens ande kom över David med stor kraft från den dagen. Samuel återvände till Rama. Herrens ande hade däremot lämnat Saul. En ond ande hade kommit istället och Herren tillät att den plågade Saul. Några av Sauls rådgivare föreslog ett botemedel. Gud låter en ond ande plåga dig, men vi föreslår att vi får söka reda på någon som kan spela harpa. Harpans toner får dig att må bättre om anden skulle plåga dig. Saul sa, nåväl, leta reda på någon som är duktig att spela. En av rådgivarna sa att han kände till en ung pojke i Betlehem, son till en man som hette Isai. Pojken var inte bara skicklig att spela harpa, han var också modig, vacker och stark, och han hade ett gott omdöme. Sedan tillade han, dessutom är Herren med honom. Saul sände därför en budbärare till Isai och bad att han skulle skicka sin son David som vaktar fåren. Isai lastade en åsna med bröd och vin och skickade dessutom en ung get med David. Saul tyckte om David ifrån första ögonblicket och David blev en av hans livvakter. En tid senare skrev Saul till Isai, låt David stanna i min tjänst. Jag är mycket nöjd med honom. Varje gång den onde anden kom över Saul spelade David på harpan. Då mådde Saul bättre och den onde anden lämnade honom. Kapitel 17. Filisterna gjorde nu sin armé klar för strid och slog läger vid Soko och Aseka vid Efes Damim. Saul och sin sida samlade sina styrkor i Ekdalen. Filisterna och israeliterna gjorde sig stridsberedda från varsin kulle och det var bara en dal som skilde dem åt. Då steg Goliat fram, en filistisk kämpe från Gatt. Han var som en jätte, över 3 meter lång. Han hade en kopparhjälm, en rustning som vägde 80 kilo, benskydd av koppar och ett spjut av brons på ryggen. Hans lans var 1 decimeter tjock med en spets av järn som vägde 10 kilo. Framför honom gick hans vapendragare med en stor sköld. Han skrek till israeliterna på andra sidan. Behöver ni verkligen en hel armé för att avgöra detta? Jag strider för filisterna. Välj ut någon som vill möta mig. Om han kan döda mig, så kan vi bli era slavar. Men om jag dödar honom måste ni bli våra slavar. Jag utmanar Israels arméer. Har ni någon som vågar strida mot mig? När Saul och den israelitiska armén hörde detta blev de rädda och kände sig illa till mods. David, som var son till Efraimiten Isai från Betlehem i Juda, hade 7 äldre bröder. De 3 äldsta, Eliab, Abinadab och Samma, hade redan frivilligt anmält sig för att strida mot filisterna i Sauls armé. David var Isais yngste son. Han återvände ofta till Betlehem från sin tjänst hos Saul för att hjälpa sin far med fåren. 2 gånger om dagen, morgon och kväll under 40 dagar, steg den filisteiske jätten fram inför Israels arméer. En dag sa Isai till David, gå till dina bröder och ta med dig en säck rostade ax och dessa 10 bröd. Ge dessa 10 ostar till befälhavaren. Se efter hur mina söner har det och ta med dig något tillbaka som en hälsning från dem. Saul och den israelitiska armén hade slagit läger i Ekdalen. Tidigt nästa morgon lämnade David fåren till en annan herde, packade sin utrustning och gav sig iväg. Han kom fram till utkanten av lägret precis när den israelitiska armén gjorde sig klar att gå till stridsfältet med rop och härskri, och snart stod israeliter och filister uppställda mot varandra. David lämnade sin packning i förvar hos en officer som var ansvarig för förråden och skyndade sig till trupperna för att träffa sina bröder. Medan de pratades vid såg han hur den väldige Goliat steg fram ur de filisteiska leden och ropade ut sin utmaning till Israels armé. Så snart israeliterna såg honom flydde de förskräckta. "Har du sett jätten?" frågade soldaterna. "Han har förolämpat hela Israels armé. Och har du hört om den stora belöningen som kungen har erbjudit den som dödar honom? Kungen tänker ge honom en av sina döttrar och hela hans familj kommer att slippa betala skatt." David talade med några andra som stod där för att få uppgiften bekräftad. "Vad får den man som dödar den där filisten och gör slut på hans förolämpningar mot Israel?" frågade han dem. "Vem är den där hedniske filisten, eftersom han tillåter honom att utmana den levande gudens arméer?" Han fick då samma svar som förut. Men när Davids äldste bror Eliab hörde David tala med männen blev han arg. "Vad gör du här egentligen?" röt han. "Varför är du inte hemma och tar hand om fåren? Jag vet vilken högfärdig typ du är. Du är säkert här bara för att se på striden." "Men vad är det nu då?" invände David. "Jag råkar ju bara ställa en fråga." Sedan gick han fram till några andra, frågade samma sak och fick samma svar. Men någon talade om för kung Saul vad David sagt, och kungen skickade då efter honom. "Var inte orolig," sa David till Saul. "Jag ska ta hand om den här filistén." "Det klarar du inte av," svarade Saul. "Hur skulle en pojke som du kunna strida mot en man som han? Du är bara en tonåring och han har varit i armén sedan han var ung." Men David stod på sig och sa: "När jag vaktar min fars får och ett lejon eller en björn kommer och tar ett lamm från flocken, så förföljer jag det, slår ner det och rycker bort lammet ur djurets käftar. Om det vänder sig mot mig, så tar jag det i käken och slår ihjäl det. Jag har dödat både lejon och björnar, och jag ska göra likadant med den här hedniske filisten, för han har smädat den helige gudens armé. Herren som räddade mig från lejon och björnar kommer också att rädda mig undan denne filiste." Saul gav till slut med sig. "Gå och försök," sa han. "Herren vare med dig." Sedan gav Saul sin egen rustning och kopparhjälm till David. David satte den på sig, spände fast svärdet utan på rustningen och tog ett par steg på prov, för han hade ju aldrig någonsin varit klädd i en rustning. "Jag kan ju knappt röra mig i den här," utropade han och krängde den av sig. Sedan plockade han upp 5 släta stenar från en bäck och lade dem i sin herdeväska. Och utrustad med bara herdestav och slunga gick han för att möta Goliat. Under tiden hade Goliat närmat sig med sina sköldbärare framför sig. Han drev med den unge och rödkinnade pojken. "Tror du att jag är en hund?" vrålade han mot David. "Eftersom du kommer mot mig med en käpp." Han förbannade David i sina gudars namn. "Kom hit, så ska jag ge ditt kött till fåglarna och de vilda djuren," skrek Goliat. "Du kommer mot mig med svärd och spjut," ropade David till svar. "Men jag kommer mot dig i Herrens namn, han som härskar över himlens och Israels armé, den Gud som du har utmanat. Idag kommer Herren att besegra dig, och jag ska döda dig och hugga huvudet av dig. Sedan ska jag ge dina mäns döda kroppar till fåglarna, de vilda djuren, och hela världen ska veta att det finns en Gud i Israel. Och Israel kommer att lära sig att Herren inte är beroende av svärd och spjut för att utföra sina planer. Han handlar utan att vara begränsad av mänskliga möjligheter, och han kommer att ge dig till oss." När Goliat närmade sig sprang David ut för att möta honom. David stack ner handen i sin herdeväska och tog fram en sten och sköt iväg den med sin slunga. Stenen träffade filistén i pannan och trängde djupt in, och Goliat stupade med ansiktet mot marken. David besegrade alltså den filisteiska jätten med bara en slunga och en sten. Eftersom han inte hade något svärd sprang han fram och drog Goliats svärd ur skidan. Med det dödade han honom och sedan högg han huvudet av honom. När filisterna såg att deras hjälte hade fallit vände de om och flydde. Då gav israeliterna upp ett härskri och rusade efter filisterna och jagade dem ända bort till Gatt och Ekrons portar, och kropparna av dödade och sårade filister låg utströdda längs hela vägen till Saraim. Därefter återvände den israelitiska armén och plundrade det övergivna fiendelägret. David tog Goliats huvud till Jerusalem, men hans rustning gömde han i sitt tält. När Saul såg David gå ut för att strida mot Goliat hade han frågat sin general Abner: "Vem är den här unge mannens far?" "Det vet jag faktiskt inte," sa Abner. "Ta reda på det åt mig," bad kungen. Medan David fortfarande bar på Goliats avhuggna huvud fick Abner ett tag i honom och tog honom med sig till Saul. "Berätta för mig om din far, min vän," sa Saul. David svarade: "Han heter Isai och vi bor i Betlehem."
Kapitel 18. När kung Saul hade slutat sitt samtal med David träffade David Jonatan, och de blev omedelbart mycket goda vänner. Kung Saul behöll nu David i Jerusalem och lät honom inte återvända hem. Jonatan ingick ett förbund med David och bekräftade överenskommelsen genom att ge honom sin mantel och skjorta och även sitt svärd, sin båge och sitt bälte. David blev Sauls speciella assistent och utförde alltid sina uppdrag framgångsrikt. Saul gjorde honom därför till befälhavare över sina trupper, ett förordnande som uppskattades av armén och allmänheten. När den segrande israelitiska armén återvände hem efter Davids seger över Goliat möttes den överallt av kvinnor som kom från alla städer längs vägen där armén drog fram för att fira segern och möta kung Saul. De sjöng och dansade av glädje med tamburiner och cymbaler, men deras sång skorrade illa i Sauls öron eftersom texten löd: "Saul har slagit sina tusen och David sina 10 000. "Vad är detta?" sa han mycket upprörd för sig själv. "De ger David 10 000, men jag får bara 1 000. Ja, en vacker dag kanske de rent av vill göra honom till kung." Från den dagen såg kung Saul med avund på David. Redan nästa dag kom en ond ande över Saul, och han började uppföra sig mycket obehärskat. David lugnade ner honom genom att spela på sin harpa, och det fick han sedan göra varje gång Saul kom under denna onda påverkan. Saul satt med sitt spjut i handen. Plötsligt kastade han det mot David för att nagla fast honom vid väggen. Men David lyckades hoppa åt sidan. Detta upprepades ytterligare en gång. Saul var rädd för David. Han visste att Herren hade lämnat honom och nu istället var med David. Därför skickade han bort David från hovet och gav honom befälet över en avdelning på 1 000 man som han sedan anförde under olika uppdrag. Men David blev ännu mer uppmärksammad och populär bland folket. David fortsatte att lyckas i allt han gjorde, för Herren var med honom. När kung Saul märkte detta blev han allt mer rädd för honom, men hela Juda och Israel älskade David. En dag sa Saul till David: "Jag är beredd att ge dig min dotter Merab till hustru. Men först måste du bevisa att du är en verklig soldat genom att kämpa för Herren." Saul tänkte nämligen för sig själv: "Jag ska sända ut honom att slåss mot filisterna och låta dem döda honom, så slipper jag göra det själv. Skulle jag bli svärson åt själve kungen, jag som kommer från en så obetydlig familj och så enkla förhållanden?" utbrast David. Men när det blev dags för bröllopet lät Saul Adriel från Meholat gifta sig med henne istället. Under tiden hade Sauls dotter Mikal blivit kär i David, och Saul blev glad när han hörde detta. "Här kommer ett annat tillfälle att låta filisterna döda honom," tänkte han för sig själv. Men till David sa han: "Du kan fortfarande bli min svärson, för jag tänker ge min dotter Mikal till dig." Sedan bad Saul sina män att tala i enrum med David och låta honom förstå att kungen verkligen tyckte om honom och att de alla älskade honom och förutsatte att han skulle acceptera kungens förslag och bli hans svärson. Men David svarade: "Hur kan en fattig man som jag, från en okänd familj, ha råd att gifta sig med kungens dotter?" När Sauls män rapporterade detta för honom sa han till dem: "Berätta för David att den enda hemgift jag behöver är 100 döda filister. Allt jag vill ha är hämnd på mina fiender." Saul räknade med att David skulle dödas i striden. David accepterade villkoret. Innan tidsfristen gick ut hade han och hans män dödat 200 filister och överlämnat deras förhudar till kung Saul. Då
gav Saul Mikal åt David. När kungen insåg att Herren verkligen var med David och förstod hur populär han var bland folket, blev han ännu mer rädd för honom. Han hatade honom mer och mer för varje dag som gick. Och varje gång den filisteiska armén anföll var David mer framgångsrik än Sauls övriga officerare. Davids namn blev känt och uppskattat i hela landet.
Kapitel 19. Saul uppmanade nu sin son Jonathan och sina adjutanter att försöka döda David. Men Jonathan berättade för honom om sammansvärjningen eftersom de var mycket nära vänner. Imorgon bitti, varnade han honom, ska du gömma dig någonstans ute på fälten. Jag ska be att min far går dit tillsammans med mig och jag ska tala med honom om dig. Sedan ska jag berätta allt som jag kan få reda på för dig. När Jonathan och hans far möttes nästa dag talade Jonathan väl om David och tiggde och bad att han inte skulle behandlas illa. Han har inte gjort något för att skada dig, sa Jonathan. Han har alltid försökt hjälpa dig på alla sätt. Du har väl inte glömt när han riskerade sitt liv för att döda Goliat och hur Herren sedan vann en stor seger åt Israel. Du var verkligen glad och tacksam den gången. Varför ska du nu mörda en oskyldig man? Det finns absolut ingen anledning till det. Slutligen gav Saul efter och lovade. Så sant Herren lever. David ska inte dödas. Sedan kallade Jonathan på David och berättade för honom vad som hade hänt. Han följde med David till Saul och allt blev som det hade varit förut. Strax därefter bröt kriget ut igen. David ledde trupperna mot filisteerna och fick hela deras armé på flykten. Men en dag, när Saul satt hemma och lyssnade på Davids spel på harpan, kom plötsligt den onde anden över honom igen. Han hade sitt spjut i handen och kastade det mot David för att försöka döda honom. Men David kastade sig åt sidan och spjutet fastnade i väggen. Den natten flydde David för gott. Saul sände ut soldater för att bevaka Davids hus, för att sedan på morgonen döda honom. Men Mikal, Davids hustru, varnade honom och sa, om du inte ger dig av ikväll så kommer du att bli dödad imorgon. Därefter hjälpte hon honom ner till marken genom ett fönster och på så sätt lyckades han komma undan. Sedan lade hon en avgud i hans säng, täckte över den med ett lakan och lade lite gethår vid huvudändan. När soldaterna kom för att arrestera David och ta honom till Saul berättade hon för dem att han var sjuk. Saul sa då att man skulle bära ut honom med säng och allt, så att han kunde döda honom. Men när de kom för att bära ut honom upptäckte de att det bara låg en avgud i sängen. Varför har du lurat mig och låtit min fiende fly? Röt Saul åt Mikal. Jag var tvungen till det, svarade Mikal. Han hotade att döda mig om jag inte hjälpte honom. På så sätt kom David undan och gick till Rama för att träffa Samuel. Han berättade om allt som Saul hade gjort. Samuel tog då med sig David till Najot. När Saul fick besked att David var i Najot vid Rama skickade han dit soldater för att hämta honom. Men när de kom fram och fick se hur Samuel och de andra profeterna profeterade kom Guds ande över soldaterna så att de också började profetera. När Saul fick höra vad som hänt skickade han iväg andra soldater men de började också profetera. Samma sak hände en tredje gång. Då gick Saul själv till Rama. Och när han kom till den stora brunnen i Seku frågade han, var är Samuel och David? Man talade då om för honom att de var i Najot. Saul begav sig dit, men under vägen kom Guds ande över Saul, och han profeterade hela tiden ända fram till Najot. Han slet av sig kläderna och låg naken hela dagen och natten, och profeterade i Samuels närvaro. Därför säger man, är Saul också en profet? Kapitel 20. David flydde från Najot vid Rama och sökte upp Jonathan. Vad har jag gjort, undrade han. Varför är din far ute efter mitt liv? Det är inte sant, protesterade Jonathan. Jag är säker på att han inte tänker göra något sådant, för han anförtror mig allt, stort som smått, och jag vet att han inte skulle dölja något sådant för mig. Det kan bara inte vara på det sättet. Det är klart att inte du vet om det, sa David upprörd. Din far känner mycket väl till vår vänskap och därför har han sagt till sig själv, jag ska inte berätta det för Jonathan, varför skulle jag göra honom bedrövad? Men sanningen är att jag bara är ett steg från döden. Jag svär detta vid Herren och vid din egen själ. Vad tycker du att jag ska göra? Undrade Jonathan. David svarade,
Imorgon börjar nymånefesten. Förr har jag alltid varit tillsammans med din far vid det tillfället. Men imorgon tänker jag gömma mig på åkrarna och hålla mig där fram till kvällen den tredje dagen. Om din far frågar vad jag är, så säg att jag bett om tillåtelse att gå hem till Betlehem för att vara med på min släkts årliga offerfest. Om han säger, jassa på det sättet, då vet du att allt är väl. Men om han blir arg, så vet du att han planerar att döda mig. Gör detta som min edsvurne bror. Döda mig hellre du, om det nu är så att jag har syndat mot din far, men förråd mig inte för honom. Naturligtvis inte, utbrast Jonathan. Men om jag visste att min far planerade att döda dig, tror du då inte att jag skulle säga det till dig? Då frågade David, hur ska jag få veta hur din far reagerar på min frånvaro? Kom med mig ut på fälten, svarade Jonathan. De gick ut tillsammans och Jonathan sa till David, jag lovar inför Herren Israels Gud att jag så här dags i övermorgon ska tala med min far om dig och genast låta dig veta vad han tänker om dig. Om han nu är arg och tänker döda dig, så får Herren ta mitt liv om jag inte berättar det för dig så att du kan fly och överleva. Ja, Herren ska vara med dig på samma sätt som han förr brukade vara med min far. Och kom ihåg att du har lovat att visa Herrens kärlek och godhet, inte bara mot mig så länge jag lever, utan också mot mina barn, efter det att Herren har utplånat alla dina fiender. Jonathan ingick ett förbund med Davids familj. Och David bekräftade med en ed att olycka skulle drabba honom och hans släkt om han bröt förbundet. Jonathan fick David att svära eden en andra gång på grund av kärleken mellan dem, för Jonathan älskade David lika mycket som sig själv. Sedan sa Jonathan, ja, vi kommer att sakna dig imorgon när din plats vid bordet står tom. I övermorgon kommer alla att fråga efter dig, så håll dig vid gömstället vid stenröset där du var förut. Jag tänker komma dit och skjuta tre pilar framför röset, som om jag sköt mot ett mål. Sedan ska jag be min följeslagare att hämta pilarna. Och om du hör mig säga till honom att de är på den här sidan, så vet du att allt är väl och att det inte blir några problem om du återvänder. Men om jag säger till honom att gå längre bort för att pilarna ligger ännu längre fram, så vet att du måste ge dig av härifrån omedelbart. Och vad gäller löftena vi gett varandra, så kom ihåg att Herren själv är vårt vittne. David gömde sig ute på fälten. När nymånefestligheterna började satte sig kungen ner på sin vanliga plats vid väggen för att äta. Jonathan satt mitt emot honom och Abner satt bredvid Saul, men Davids plats stod tom. Saul sa ingenting om det den dagen, för han antog att någonting hade hänt David, så att denne enligt lagen betraktades som oren. Men när Davids plats stod tom nästa dag också frågade Saul Jonathan, varför har inte David varit här varken igår eller idag? Han frågade mig om han kunde få gå hem till Betlehem för att vara med på sin släkts offerfest, svarade Jonathan. Hans bror krävde att han skulle vara där, så jag tillät honom att göra det. Saul började då koka av vrede. Du är son till en hora, skrek han åt honom. Tror du inte att jag vet att du vill att David, som är son till Isai den odugligen, ska bli kung i mitt ställe och skämma ut både dig och din mor? Så länge han lever kan du aldrig bli kung. Gå nu och hämta hit honom så att jag kan döda honom. Men vad har han gjort? Frågade Jonathan. Varför ska han dödas? Då kastade Saul sitt spjut mot Jonathan och försökte döda honom, men missade. Jonathan förstod då att hans far verkligen menade vad han sa, och Jonathan lämnade bordet i vrede. Han åt inget mer den dagen, för han var oroad över sin fars planer mot David. Nästa morgon gick Jonathan ut till det fält som han och David hade bestämt, och han tog en ung pojke med sig för att samla ihop pilarna. Spring nu, sa han till pojken, så att du kan hämta pilarna allt eftersom jag skjuter dem. Pojken sprang och Jonathan sköt en pil över honom. När pojken nästan hade nått fram till pilen ropade Jonathan. Pilen är längre fram. Skynda dig, vänta inte. Pojken sprang snabbt och samlade upp pilarna och återvände sedan till sin herre, men han förstod naturligtvis inte den hemliga signal som Jonathan hade gett David. Sedan gav Jonathan bågen och pilarna till pojken och bad honom att ta dem tillbaka till staden. Så snart han hade gått kom David fram från sitt gömställe bakom stenröset. David bugade sig tre gånger med ansiktet mot marken.
Sedan kysste de varandra och båda grät, David allra mest. Slutligen sa Jonathan till David, sörj inte längre, för jag har överlämnat oss och våra barn i Guds händer i evighet. Sedan vände sig David om och gick, och Jonathan återvände till staden.
Kapitel 21. David kom till staden Nob för att träffa prästen Ahimelek, som blev förskräckt när han fick se honom. Varför är du ensam? Frågade han. Varför har du ingen med dig? Kungen har sänt ut mig på ett privat uppdrag, ljög David. Ingen får veta varför jag är här. Jag har stämt möte med mina män på en annan plats. Kan du ge mig något att äta? Jag behöver 5 bröd, eller vad du kan avvara. Vi har inget vanligt bröd, svarade prästen. Men här finns det heliga brödet som du kan ta om dina män har hållit sig borta från kvinnor en tid. Det kan du vara säker på att de har, i alla fall under de senaste dagarna, svarade David. Jag låter inte mina män göra vad som helst när de är ute på ett uppdrag. Och eftersom de brukar hålla sig rena till och med under vanliga uppdrag, så gör de det desto mer vid det här tillfället. Det fanns inte något annat än det heliga brödet, skådebrödet, som brukade ställas fram inför Herren i tabernaklet, och den dagen hade det just bytts ut mot färskbröd. Av en händelse var ledaren för Sauls herdar, edomiten Doeg, där just då för att bli renad. David frågade Ahimelek om han hade ett spjut eller ett svärd att ge honom. Jag fick inget vapen med mig när jag i all hast blev tvungen att ge mig iväg på kungens uppdrag, förklarade David. Jo, svarade prästen, jag har ju filisten Goliats svärd här, honom som du dödade i Elas dal. Det är inlindat i tyg och ligger under prästkläderna. Ta det om du vill. Jag har inget annat svärd. Det passar utmärkt, svarade David. Hämta det åt mig. Sedan skyndade sig David därifrån. Han flydde bort från Saul till kung Akis i Gat. Men Akis män blev inte glada när de fick höra att han var där. Är inte han Israels högste ledare, frågade de. Är inte han den som folket hedrar med att dansa och sjunga? Saul har slagit sina 1000 och David sina 10 000. David förstod deras tveksamhet. Han blev rädd för vad kung Akis skulle göra med honom, så han spelade vansinnig. Han gjorde märken i dörrarna i stadsporten och lät spottet rinna ner i skägget. Till slut sa kung Akis till sina män, måste ni föra hit en galning? Har vi inte nog med sådana redan? Måste jag verkligen ha honom i mitt hus?
Kapitel 22. David lämnade Gat och flydde till Adullams grotta, där hans bröder och andra släktingar snart förenade sig med honom. Men också andra började komma. Människor i svårigheter, skuldsatt och allmänt missnöjda. Tillsammans var det omkring 400 män som samlades omkring David. David fortsatte till Mispe i Moab och frågade kungen där, kan mina föräldrar få stanna här under ditt beskydd tills jag vet vad Gud vill göra för mig? Davids föräldrar blev kvar i Moab under hela tiden som han bodde i grottan. En dag sa profeten Gad till David att han skulle lämna grottan och bege sig till Judaland. David gjorde som han sa och kom till Herets skogen. Nyheten om hans ankomst nådde snart Saul. Han var i Gibea vid det tillfället och satt under en ek med sitt spjut i handen, omgiven av sina medarbetare. Lyssna nu, ni Benjamins män, utbrast Saul när han hörde nyheterna. Har David lovat er åkrar och vingårdar och befälsposter i sin armé? Är det därför som ni är emot mig? Inte en enda av er har någonsin talat om för mig att min egen son står på Davids sida. Ni sörjer inte ens för min skull. Tänk på det. Min egen son uppmanar David att komma och döda mig. Då talade edomiten Doeg som stod där med Sauls män. När jag var i Nob såg jag David tala med prästen Ahimelek. Ahimelek frågade Herren om vägledning för David och gav honom sedan proviant och filisten Goliats svärd. Kung Saul skickade omedelbart efter Ahimelek och hela hans familj och alla prästerna i Nob. När de kom dit sa Saul till dem, lyssna på mig, Ahitubs son. Ja, herre, svarade Ahimelek. Varför har du och David sammansurit er mot mig? Frågade Saul. Varför gav du honom mat och ett svärd och frågade Gud för hans räkning? Varför har du hjälpt honom att göra uppror mot mig och planerat att döda mig? Men finns det någon bland alla dina tjänare som är så trogen som din svärson David? Svarade Ahimelek.
Han är ju befälhavare över din livvakt och en högt ärad medlem av ditt eget hushåll. Och det här var verkligen inte första gången jag rådgjorde med Gud för hans skull. Det är orättvist av dig att anklaga mig och min familj för denna sak, för vi känner inte till någon sammansvärjning. Du ska dö, Ahimelek, tillsammans med hela din familj, skrek kungen. Sedan sa han till sina livvakter, döda prästerna, för de har gallat sig samman med David. De visste att han flydde bort och var på flykt undan mig, men de berättade det inte för mig. Men soldaterna vägrade döda prästerna. Då får du göra det, sa kungen till Doeg. Doeg gjorde som kungen befallde och dödade den dagen 85 präster, alla iklädda sina prästkläder. Sedan gick han till prästernas stad Nob och dödade alla där, män, kvinnor, barn och spädbarn, oxar, åsnor och får. Bara en av Ahimeleks söner, som hette Ebiatar, undkom. Han flydde till David. När Ebiatar berättade för David vad Saul hade gjort, utropade David, jag förstod det. När jag såg Doeg här visste jag att han skulle förråda mig. Nu är jag orsak till att hela din fars familj har dödats. Stanna nu här tillsammans med mig. Här är du säker. Han som vill döda dig är ute efter mig också.
Kapitel 23. En dag fick David reda på att filistén var i Kegila och plundrade logarna. David frågade då Herren, ska jag anfalla dem? Ja, gå till attack mot filistéerna och rädda Kegila, sa Herren till honom. Men Davids män hade invändningar. Vi är rädda och känner oss inte ens säkra här i Juda. Vi vill verkligen inte gå till Kegila för att strida mot hela den filistéiska armén. David frågade då Herren än en gång, och Herren svarade på samma sätt. Gå ner till Kegila så ska jag hjälpa er att besegra filistéerna. De gick då ner till Kegila och stred mot filistéerna. De vann en förkrossande seger, förde bort filistéernas boskap och räddade Kegilas befolkning. Prästen Ebiatar hade tagit med sig prästkläderna när han flydde till David. Saul fick snart reda på att David var i Kegila. Bra, utropade han. Nu har vi honom. Gud har gett David åt mig nu när han har stängt in sig i en stad med starka portar. Saul mobiliserade därför hela sin armé för att belägra Kegila och tillfångata David och hans män. När David fick reda på Sauls plan bad han prästen Ebiatar att ta fram prästkläderna, för han ville fråga Herren vad de skulle göra. Herre, Israels Gud, sa David. Jag har hört att Saul tänker komma och förgöra Kegila, därför att jag är här. Kommer Kegilas män att överlämna mig åt honom? Och tänker verkligen Saul komma hit som jag har hört? Herre, Israels Gud, svara mig. Herren svarade, ja, han kommer. Och kommer Kegilas män att utlämna mig till Saul? Frågade David. Och Herren svarade, ja, de kommer att utlämna dig. David och hans cirka 600 man lämnade därför Kegila och vandrade från plats till plats. Men när Saul fick veta att David hade flytt brydde han sig inte om att dra ut. David bodde nu i ökengrottorna i bergslandet Sif. Saul sökte dagligen efter honom, men Herren lät honom inte lyckas. En dag när David var nära Hores fick han reda på att Saul var på väg för att döda honom. Jonathan, Sauls son, gick nu för att leta reda på David, och när han fann honom uppmuntrade han David i hans tro på Gud. Var inte rädd, tröstade Jonathan honom. Min far kommer aldrig att hitta dig. Du ska bli Israels kung, och jag kommer att bli din närmaste man. Det vet min far också. De bekräftade sedan förbundet med varandra. David stannade i Hores och Jonathan återvände hem. Men Sifs män gick till Saul i Gibea och förrådde David. Vi vet var han gömmer sig, sa de. Han är i grottorna vid Hores på Hakilakullen, nere i den södra delen av öknen. Kom ner dit så ska vi se till att gripa honom åt dig. Herren ska välsigna er för er omtanke om mig, sa Saul. Gå genast och gör er beredda. Ta reda på var han är och vem som har sett honom där, för jag vet hur listig han är. Kartlägg alla hans gömställen och kom sedan och ge mig mer detaljerade uppgifter. Då ska jag komma med er. Och om han finns i området så ska jag hitta honom, om jag så ska söka överallt i hela Juda. Sifs män återvände hem. När David fick reda på att Saul var på väg till Sif gick han och hans män ännu längre in i Maons öken, till dess södra del. Men Saul följde efter dem.
Till slut var det bara ett berg som skilde Saul och David åt. Saul och hans män närmade sig. David gjorde allt för att undkomma, men allt verkade hopplöst. När Saul vid denna tidpunkt fick besked om att filisterna härjade i Israel igen, gav han plötsligt upp förföljandet av David för att gå emot dem. Ända sedan dess har platsen där David slog läger kallats Flyktens klippa.
Kapitel 24. David fortsatte sedan upp mot grottorna vid En-Gedi. När Saul kom tillbaka från striden mot filisterna fick han reda på att David hade gått till En-Gedis öken. Han valde ut 3000 män bland hela Israel och gick för att söka efter honom på stenboksklipporna. På ett ställe där vägen passerade några fårfällor gick Saul in i en grotta för att göra sina behov. Det råkade vara just den plats där David och hans män tagit sin tillflykt.
"Nu har tillfället kommit," viskade Davids män till honom.
"Detta är vad Herren menade när han sa, jag ska ge Saul i din hand så att du kan göra som du vill med honom."
Då smög David sig fram och skar av en bit av Sauls mantel. Men hans samvete började omedelbart oroa honom.
"Jag skulle inte ha gjort det," sa han till sina män. "Det är inte rätt att göra så mot Guds utvalde kung. Man ska inte lyfta sin hand mot Guds morde."
David höll tillbaka sina män och tillät inte att de dödade Saul. När Saul lämnat grottan och gått sin väg kom David ut efter honom och ropade:
"Min herre och min kung!"
Och när Saul vände sig om bugade sig David djupt inför honom. Sedan ropade han till Saul:
"Varför lyssnar du till dem som säger att jag försöker skada dig? Idag har du sett att det inte är sant. Herren gav dig min hand där i grottan. Och några av mina män tyckte att jag skulle döda dig, men jag skonade dig. Jag tänkte nämligen, jag vill inte förgripa mig på Herrens utvalde kung. Kan du se vad jag har i min hand? Det ena hörnet av din mantel. Jag skar av det, men jag dödade dig inte. Är inte detta bevis nog för att jag inte tänker skada dig och att jag inte har syndat mot dig, även om du står efter mitt liv? Herren får döma mellan oss. Kanske kommer han att döda dig för vad du har försökt göra mot mig, men jag tänker aldrig göra dig något illa. Ett gammalt ordspråk säger ju, den som är ond gör vad ont är. Därför vill jag inte röra dig. Vem är det Israels kung försöker ta till fånga? Är det meningen att han ska använda sin tid till att jaga någon som är lika farlig som en död hund och lika stark som en loppa? Herren är vår domare, och han ska döma vem som har rätt och straffa den skyldige. Han är min försvarare, och han ska rädda mig undan dig."
Saul ropade tillbaka: "Är det verkligen du, min son David?" Sedan började Saul gråta högt. Han sa till David: "Du är en bättre människa än jag, för du har lönat ont med gott. Ja, du har visat din storhet idag, för när Herren gav mig i din hand dödade du mig inte. Vem låter sin fiende komma undan när man har honom i sin makt? Herren ska belöna dig för den godhet du har visat mig idag. Nu inser jag att du kommer att bli kung och att Israel blir ditt rike. Lova mig därför med en ed inför Herren att du inte kommer att döda min familj och förgöra mina ättlingar."
David lovade Saul detta. Saul gick tillbaka hem, men David och hans män återvände till sin grotta.
Kapitel 25. Strax därefter dog Samuel. Hela Israel sörjde och man begravde honom i hans familjegrav i Rama. David begav sig sedan till Parans öken. I Maon fanns då en rik man som ägde en fårfarm i byn Karmel. Han hade 3000 får och 1000 getter. Eftersom det var dags att klippa fåren var han hemma på gården. Han hette Nabal och hans hustru, en vacker och intelligent kvinna, hette Abigail. Men mannen, en ättling till Kaleb, var rå och elak. När David hörde att Nabal höll på att klippa sina får skickade han 10 av sina män till Karmel för att säga: "Måtte Gud ge dig och din familj framgång och föröka allt du äger. Jag har fått höra att du klipper dina får. Under den tid dina herdar har bott ibland oss har vi aldrig skadat dem eller stulit något från dem medan de har varit vid Karmel. Fråga dem så får du reda på att jag talar sanning. Jag hoppas att du kan belöna dem på något sätt nu när de kommer till dig." Davids meddelande överlämnades till Nabal och man väntade på hans svar. "Vem är den där David?" frågade han. "Vem tror han att han är egentligen, den där Isais son?"
Det finns massor av tjänare nu för tiden som rymmer från sina herrar. Skulle jag ta mitt bröd och mitt vatten och köttet från mina slaktade djur som jag har gjort i ordning åt mina fårklippare och ge det till några som jag inte ens vet varifrån de kommer? Davids budbärare gick då tillbaka och berättade vad Nabal hade sagt. Ta på er svärden, sa David, och spände på sig sitt eget. David gav sig sedan av med 400 man, medan 200 stannade kvar för att vakta lägret. Under tiden gick en av Nabals män och berättade för Abigail vad som hade hänt. David skickade hit sina män från öknen för att tala med vår husbonde, men han förolämpade och hånade dem. Men Davids män var mycket vänliga mot oss, och de har aldrig gjort oss något illa. Faktum är att de dag och natt skyddade både oss och fåren. Och ingen stal något från oss under hela tiden de var tillsammans med oss. Det är bäst att du så fort som möjligt tänker ut något, för annars kommer det att gå illa för vår husbonde och för hela hans familj. Han är tyvärr så envis att han inte lyssnar på någon. Då skyndade sig Abigail att samla ihop 200 brödkakor, 2 tunnor vin, 5 tillagade får, 2 säckar rostat vete, 100 russinkakor och 200 fikonkakor och lastade dem på åsnor. Skynda er i förväg så ska jag följa efter, sa hon. Men hon berättade inte för sin make vad hon tänkte göra. När hon kom ridande på sin åsna utför en brant stig fick hon se David och hans män komma emot henne från andra sidan av en ravin. David hade sagt till sig själv, vi har absolut inget för att vi hjälpt den här mannen. Vi skyddade hans jordar i öknen så att inget djur skulle gå förlorat eller bli stulet, men han har lönat mig med ont för gott. Det enda jag har fått för mina besvär är förolämpningar. Jag kommer inte låta en enda av hans män få överleva till imorgon. När Abigail såg David steg hon snabbt av åsnan och bugade sig djupt inför honom. Herre, jag tar på mig hela skulden i det här fallet, sa hon. Var snäll och hör på mig. Nabal är en dåre, precis som hans namn säger. Så bryr inte om vad han har sagt. Jag såg aldrig budbärarna du skickade. Men eftersom Herren ännu inte har låtit dig få hämnd, så ber jag vid hans namn att Guds förbannelse ska drabba Nabal liksom alla dina fiender. Här är en gåva som jag har fört med mig till dig och dina män. Förlåt mig om jag tog mig friheten att komma ut på det här sättet. Herren kommer helt säkert att belöna dig med ett rike som aldrig ska vackla eftersom du kämpar för honom. Låt ingen få anledning att anklaga dig för något under din livstid. Du kommer alltid att vara trygg under Herrens beskydd, även när man är ute för att döda dig. Ja, du är lika säker som om du låg i hans hand, och dina fiender kommer han att kasta undan som stenar ur en slunga. Och när Herren har utfört allt det goda som han har lovat dig och har gjort dig till kung i Israel, så ska du inte behöva bära på en mördares dåliga samvete eller vara som en som tagit lagen i egna händer. Och glöm inte mig när Herren har gjort dessa stora ting för dig. David svarade Abigail, välsignad vare Herren, Israels Gud, som har skickat hit dig för att möta mig idag. Och tacka Gud för att du är så klok och förståndig. Du är välsignad eftersom du hindrade mig från att mörda din man och hämnas på honom. Herren Israels Gud har hindrat mig från att skada dig. Om du inte hade kommit hit ut för att möta mig, så skulle inte någon av Nabals män varit vid liv i morgon bitti. Sedan tog David emot hennes gåvor och sa till henne att återvända utan fruktan, för han tänkte inte hämnas på hennes make. När hon kom hem såg hon att Nabal hade ordnat till en stor fest. Han var mycket berusad, och därför berättade hon inte för honom om mötet med David förrän följande morgon. Då hade han nyktrat till, men när han fick veta vad som hade hänt drabbades han av hjärnblödning och blev helt förlamad. 10 dagar senare slog Herren honom igen, och då dog han. När David hörde att Nabal var död, sa han, prisad vare Herren. Gud har själv straffat Nabal och skonat mig från att bli inblandad. Nabal har fått sitt straff. David sände genast budbärare till Abigail för att be henne bli hans hustru. När de kom fram till Karmel och framförde sitt ärende svarade hon genast ja. Hon gjorde sig i ordning, tog 5 tjänsteflickor med sig och satte sig på sin åsna. De följde sedan med männen tillbaka till David och hon blev så hans hustru. David gifte sig även med Ahinoam från Israel. Men under tiden hade kung Saul tvingat sin dotter Mikal att gifta sig med en annan man från Gallim som hette Palti och var son till Lais. Kapitel 26. Männen från Sif besökte Saul i Gibea och berättade för honom att David återvänt till öknen och gömde sig på Hakilahöjden. Saul drog då iväg på nytt med sina 3000 utvalda soldater för att jaga honom. Han slog läger längs vägen till den öken där David gömde sig. När David upptäckte att Saul förföljde honom sände han ut spejare. De bekräftade att Saul hade kommit. En natt smög sig David över till Sauls läger för att spionera. Kung Saul och Abner, hans befälhavare, låg och sov mitt i lägret. Soldaterna var som en skyddande mur omkring dem. "Vem vill följa med mig dit?" frågade David hetiten Ahimelek och Abisai, Joabs bror, och Serujas son. "Jag går med dig," sa Abisai. David och Abisai gick alltså ner till fiendelägret. Där låg Saul och sov med spjutet nerstucket i marken nära sitt huvud. "Gud har låtit dig få din fiende inom räckhåll den här gången," viskade Abisai till David. "Låt mig få spetsa fast honom vid marken med mitt spjut. Jag lär inte behöva mer än ett försök." "Nej," sa David. "Döda honom inte, för vem kan anses vara oskyldig efter att ha angripit Herrens utvalde kung? Sauls tid kommer när Gud bestämmer. Herren ska själv slå honom med döden om han nu inte dör i strid. Men Gud förbjuder att jag skulle döda den som han har utvalt till kung. Men vi ska ta Sauls spjut och hans bägare med vatten med oss." David tog spjutet och vattenbägaren vid Sauls huvud och de lämnade lägret utan att någon sett dem eller ens vaknat, för Herren lät dem sova tungt. De klättrade därefter upp på bergsluttningen på andra sidan lägret tills de var på betryggande avstånd. Då ropade David mot Sauls läger: "Vakna, Abner, svara mig."
"Vem är det som ropar?"
undrade Abner yrvaket. David ropade tillbaka:
"Vem är som du, Abner? Var i hela Israel finns din like? Varför vakar du inte över din herre och kung när man kommer för att döda honom? Det är verkligen illa. Jag svär vid Herren att du borde dö för din vårdslöshets skull. Och säg mig, var är kungens spjut och vattenbägare?"
Saul kände igen Davids röst och ropade:
"Är det du, min son David?"
David svarade: "Ja, herre, det är det. Varför jagade mig? Vad har jag gjort? Har jag gjort något brottsligt? Lyssna nu, kung Saul. Om det är Herren som har kallat dig att förfölja mig, så låt honom då ta emot mitt fredsoffer. Men om det är människor som driver dig till det, så kommer Guds förbannelse att drabba dem. De har ju drivit mig från min arvedel i Israel, så att jag inte kan vara med Herrens folk, och vill att jag ska tillbe hedniska gudar. Måste jag dö på främmande jord långt borta från Herrens närhet? Varför ska Israels kung jaga mig som han jagar rapphöns bland bergen?" Då bekände Saul: "Jag har syndat, kom tillbaka hem, min son. Jag ska inte längre försöka skada dig, för du har räddat mitt liv idag. Jag har gjort fel och handlat dåraktigt."
"Här är ditt spjut, herre," svarade David.
"Låt en av dina unga män komma hit och hämta det. Herren har sitt sätt att belöna den som handlar väl och är lojal, och jag lät bli att döda dig trots att Herren gav mig tillfälle till det. Herren kommer att rädda mitt liv på samma sätt som jag har räddat ditt idag, och han ska rädda mig ur alla mina svårigheter." Och Saul ropade till David: "Gud välsigne dig, min son David. Du ska utföra hjältedåd och vinna stora segrar." Sedan gick David sin väg och Saul återvände hem.
Kapitel 27. Men David tänkte för sig själv: "Endera dagen får Saul tag i mig. Jag ska pröva min lycka bland filisterna tills Saul ger upp och slutar jaga mig. Då först kan jag känna mig trygg." David tog därför med sig sina 600 trogna män och deras familjer och bosatte sig i Gat under kung Akis beskydd. Han hade båda sina hustrur med sig, Ainoham från Israel och Nabals änka Abigail från Karmel. Snart fick Saul reda på att David hade flytt till Gat, och då slutade han att jaga honom. En dag sa David till Akis: "Om du inte har något emot det, så bosätter vi oss gärna i någon av städerna ute på landsbygden, istället för att bo här hos dig i din stad." Akis gav honom då Siklag, som än idag tillhör judakungarna, och David bodde där bland filisterna i 1 år och 4 månader. David och hans män använde tiden till att anfalla och plundra jesuriterna, girisiterna och amalekiterna, folk som levde nära Sur längs vägen till Egypten sedan lång tid tillbaka. De lät inte en enda människa komma undan med livet i behåll i de byar de plundrade, och de tog med sig hem alla får, oxar, åsnor och kameler och alla kläder de kom över. "Vart gick ett plundringståg idag?" brukade Akis fråga. David svarade: "Mot den sydliga delen av Judén och mot folket i Jeramel och mot kainéerna." Det fanns ingen överlevande som kunde komma till Gat och verkligen berätta var David egentligen hade varit eller vad han hade gjort.
David använde samma taktik gång på gång medan han bodde bland filisterna. Men Akis trodde på David och förmodade att Israels folk vid det här laget måste hata honom ganska bittert, och han tänkte, nu måste David stanna här och tjäna mig för alltid.
Kapitel 28. Vid den tiden samlade filisterna sin armé för ännu ett krig mot Israel. Jag hoppas att du förstår att du och dina män måste hjälpa oss i striden, sa kung Akis till David.
Gärna, sa David. Ni ska få se vad vi duger till.
Bra, då får ni bli min personliga livvakt och ansvara för mitt liv, svarade Akis. Under tiden hade Samuel dött och hela Israel hade sörjt honom. Han begravdes i sin hemstad Rama. Kung Saul hade samtidigt drivit bort alla medier och trollkarlar ur Israel. Filisterna slog nu upp sitt läger vid Sunem och Saul och Israels arméer var vid Gilboa. När Saul såg filisternas mäktiga armé blev han fruktansvärt rädd och frågade Herren om råd. Men Herren vägrade att svara honom. Varken genom drömmar eller urim eller genom profeterna fick han något besked. Saul bad då sina rådgivare att försöka leta reda på ett medium som han kunde fråga till råds. När han fick veta att det fanns en sådan kvinna i Endor förklädde Saul sig genom att ta på sig vanliga enkla kläder istället för att klä sig i sin kungliga mantel. På natten gick han så tillsammans med två av sina män till kvinnans hem. Jag måste få tala med en död mans ande, bad han. Kan du hjälpa mig?
Försöker du döda mig? Frågade kvinnan. Du vet väl att Saul har gjort sig av med alla medier och spåkvinnor. Du spionerar på mig.
Men Saul svor en högtidlig ed att han inte skulle förråda henne. Slutligen sa kvinnan.
Nå, vem är det du vill att jag ska mana fram?
Profeten Samuel, svarade Saul. När kvinnan såg Samuel skrek hon.
Du har lurat mig. Du är Saul.
Var inte rädd, sa kungen till henne. Vad ser du?
Jag ser en ande som kommer upp ur jorden, sa hon.
Hur ser han ut?
Det är en gammal man, klädd i mantel.
Saul förstod att det var Samuel och bugade sig djupt inför honom.
Varför har du stört mig genom att föra mig tillbaka? Frågade Samuel.
Därför att jag är i stora svårigheter, svarade Saul. Filisterna strider mot oss och Gud har lämnat mig och vill inte svara mig vare sig genom profeter eller drömmar. Därför har jag kallat på dig för att fråga dig vad jag ska göra.
Men Samuel svarade, varför frågar du mig nu när Herren har lämnat dig och blivit din fiende? Han har gjort precis vad han sa att han skulle göra. Han har tagit riket ifrån dig och gett det till en av dina män, till David. Allt detta har kommit över dig därför att du inte lydde Herrens befallningar när han var vred på Amalek. Dessutom kommer hela Israels armé att bli jagad på flykten och bli besegrad av filisterna imorgon, och du och dina söner ska komma och vara här med mig.
Saul föll raklång till marken, förlamad av fruktan på grund av Samuels ord. Han var alldeles slut, för han hade inte ätit på hela dagen. När kvinnan såg vilket tillstånd han var i, sa hon.
Herre, jag lydde din befallning med risk för mitt liv. Lyssna nu till mig och ät lite mat så att du får nya krafter och orkar återvända hem.
Saul vägrade, men männen som var med honom vädjade då också till honom. Till sist gav han med sig och reste sig upp och satte sig på sängen. Kvinnan som hade en gödkalv skyndade sig ut för att slakta den. Sedan gjorde hon en deg och bakade osyrat bröd. Hon betjänade kungen och hans män och de åt innan de försvann i natten.
Kapitel 29. Den filisteiska armén samlade alla sina styrkor i Afek och israeliterna slog läger vid Israels källor. De filisteiska befälhavarna ledde sina trupper i avdelningar om 100 och 1000 man och längst bak marscherade David och hans män tillsammans med kung Akis. Men de filisteiska befälhavarna sa, vad gör israeliterna här? Då svarade kungen, det här är David som tidigare tjänade kung Saul. Han har varit med mig över ett år nu och jag har inte funnit något hos honom som jag kan anmärka på. Men de filisteiska ledarna ilsknade till. Skicka tillbaka honom, krävde de. Han får inte strida med oss. Han kommer att vända sig emot oss. Finns det något bättre sätt för honom att försona sig med sin herre än genom att låta våra huvuden rulla? Detta är ju den som Israels kvinnor sjöng om i sina danser. Saul har slagit sina 1000 och David sina 10 000. Då sammankallade Akis slutligen David och hans män. Jag svär vid Herren, sa han till dem, att ni är bland de bästa män jag någonsin haft. Jag tycker att ni borde gå med oss, men mina befälhavare säger nej. Jag ber er att inte reta upp dem. Gå nu tillbaka lugnt och stilla.
Varför gör du så här mot mig?
Vad har jag gjort? Frågade David. Varför får jag inte strida mot dina fiender?
Men Akis var orolig.
I mina ögon är du gudasänd, men mina befälhavare är rädda för att ha dig med sig i striden. Stig nu upp tidigt i morgonbitti och lämna oss så snart det blir ljust.
David lydde och återvände tillbaka in i filisternas land medan den filisteiska armén drog mot Israel. Kapitel 30.
När David och hans män 3 dagar senare kom hem till sin stad Siklag fann de att amalekiterna hade plundrat staden, bränt ner den till grunden och tagit med sig alla kvinnor och barn. När de såg ruinerna och förstod vad som hade hänt deras familjer grät de tills de inte kunde gråta längre. Davids båda hustrur, Ahinoam och Abigail, var också bland de som hade tagits till fånga. David blev allvarligt oroad, för på grund av den bittra sorgen över sina barn började hans män tala om att döda honom. Men David hämtade sin styrka hos Herren. Han sa till prästen Ebiatar, hämta prästkläderna. Ebiatar kom då fram med dem. David frågade Herren, ska jag förfölja dem? Kommer jag att hinna upp dem? Herren svarade, ja, sätt efter dem. Du och dina män kommer att kunna ta tillbaka allt som de har tagit ifrån er. David skyndade därför efter amalekiterna med sina 600 män, men när de kom fram till bäcken Besor var 200 av dem allt för utmattade för att gå vidare. De övriga fortsatte. Under vägen fann de en egyptier på ett fält. De förde honom till David. Mannen hade inte ätit eller druckit på 3 dygn, så de gav honom en bit av en fikonkaka, 2 russinkakor och lite vatten. Han åt och drack och kvicknade snart till. Vem är du och var kommer du ifrån? Frågade David honom.
Jag är egyptier, tjänare åt en amalekit, svarade han. Min herre lämnade mig här för 3 dagar sedan när jag blev sjuk. Vi var på väg tillbaka från att ha plundrat Kereterna i Negev. Vi plundrade också Kalebs land och det var vi som brände ner Siklag.
Kan du tala om för mig vart de har tagit vägen? Frågade David. Den unge mannen svarade. Om du svär vid Guds namn att du inte ska döda mig eller överlämna mig till min herre så ska jag föra dig till dem. Han ledde dem till amalekiterna som hade spritt ut sig över ett stort område. De åt och drack och dansade av glädje över det stora byte de hade tagit från filisterna och israeliterna. David och hans män rusade in bland dem och de kämpade hela natten och hela den påföljande dagen. Ingen amalekit kom undan utom 400 som flydde sin väg på kameler. David fick tillbaka allt som amalekiterna hade tagit. Alla män fick tillbaka sina familjer och alla sina tillhörigheter och David befriade sina 2 fruar. Hans trupper ringade in alla får och kreatur och drev dem framför sig. Och de sa till David, allt detta ska du ha som en personlig belöning. När de kom fram till bäcken Besor och mötte de 200 som hade varit allt för utmattade för att gå vidare hälsade David dem. Men några av Davids män var avundsjuka och sa, de gick inte med oss och de ska inte ha något av bytet. Ge dem bara tillbaka hustrur och barn och låt dem gå. Men David sa, nej mina bröder, Herren har bevarat oss och hjälpt oss att besegra fienden. Det är Herren som har gett oss allt tillbaka. Tror ni någon kommer att lyssna till er när ni talar på det sättet? Vi delar med varandra och vi delar lika mellan de som går till striden och de som stannar kvar för att vakta utrustningen. David stiftade i och med detta en lag för hela Israel. Och den lagen gäller än idag. När David kom fram till Siklag översände han en del av bytet till de styrande judar med beskedet, det här är en gåva till er som vi har tagit från Herrens fiender. Gåvorna sändes till styresmännen på de platser och orter där David och hans män hade bott under sina vandringar. Betel, södra Ramot, Jattir, Aror, Sifamot, Estemoa, Rakal, Jerameeliternas städer. Kainéernas städer, Horma, Borasan, Atek, Hebron och flera andra platser.
Kapitel 31.
Under tiden hade filisterna börjat att strida mot Israel. Israeliterna flydde och många föll på Gilboas berg. Filisterna omringade Saul och dödade hans söner Jonathan, Abinadab och Malkisua. Sedan anföll bågskyttarna Saul och sårade honom svårt. Då sa han till sin vapendragare, döda mig med ditt svärd innan dessa hedningar tar mig till fånga och torterar mig. Men hans vapendragare vågade inte, så Saul tog sitt eget svärd och kastade sig mot det. När hans vapendragare såg att han var död kastade han sig också på sitt svärd och dog med honom. Saul och hans 3 söner, hans vapendragare och alla hans män mötte döden tillsammans den dagen.
När israeliterna på andra sidan dalen och bortom Jordan hörde att deras armé hade flytt och att Saul och hans söner var döda, övergav de sina städer och filisterna kom och intog dem. När filisterna nästa dag gick ut för att plundra de döda hittade de Saul och hans tre söner på berget Gilboa. De högg huvudet av Saul, tog hans rustning och sände bud om hans död till alla avgudatempel för att alla skulle få del av de goda nyheterna. Sauls rustning lades i Astartes tempel och hans kropp fäste man upp på Bensans mur. Men när folket i Jabes Gilead hörde vad filisterna hade gjort gick alla deras stridsdugliga män nattetid till Betsan. Där tog de ner Sauls och hans söners kroppar från muren och förde dem till Jabes där man brände dem. Sedan begravde man deras ben under ekträdet vid Jabes och fastade i 7 dagar.